Spelsnack avsnitt 637 och idag är jag och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Tjo.
Och Oliver.
Hallå gubbar och gumman.
Och jag heter Jimmy. Jag glömde helt bort att säga mitt namn så jag bara shit, det här var pinsamt.
Men, jag är så fullt fokuserad på att komma ihåg vad jag heter.
Ja precis, det är lite så. Men jag heter Jimmy och det här är Spelsnack och välkommen hit. Och idag kommer vi inte prata om någonting annat än förutom inte E3, det vill säga Summer Games Fest och Sony State of Play och Xbox Showcase och allt som hör därtill. Årets bästa spelvecka, typ. Tycker jag i alla fall.
Ja, jag håller med.
Om ni andra håller med. Jag tycker det är så jävla roligt. Så är det E3 varje år.
Ja, alltså vid det här laget så känner jag att det blir mindre och mindre skillnad på E3 och icke-E3.
Ja, men i år var det våran... Jo, det var bra.
Ja, jag känner det. Alltså, Sony hade sin grej. Det är inte alltid de har det.
Jag saknar the cringe.
Ja, de har... Industrin har blivit bättre.
Det var en av sakerna som kunde liksom... göra E3 magiskt. The cringe, liksom.
Jag saknar inte mer minnet av det, snarare än hur det faktiskt var just då.
Alltså, det var inte kul när man såg det, men nu i efterhand bara, fan. Ja, jo, jag hatade Mr. Caffeine, men...
Det finns ju, ju två sorters cringe. Det finns ju alltså dels den roliga sortens cringe som Konami och liksom alla meme-factoring liksom. Och sen finns det bara den hemska sortens cringe som är liksom den sämsta versionen av Jeff Keighley's Game Awards där han typ sitter inmurad av typ en Doritos-monter. eller när Joel McHale där och bara liksom bara det här suger fan röv, era jävla nördar fan, varför är ni såna oskulder? man bara, vad fan, jag är så fascinerad liksom, hur blev det här till?
Alltså det men, är ju jobbigt med andrahandsskam alltså.
Mm-hmm. Men industrin i stort har blivit rätt bra på det var ganska länge sedan vi hade cringy liksom presskonferenser eller sändningar.
Själv typ Ubisoft som höll kvar i det längst tror jag.
Ja, varenda gång de skulle visa ett nytt Just Dance.
Ja, precis, just det. Alltid Just Dance. Nu kommer Just Dance-numret och man bara säger ja... Även där slog Konami dem i cringe för att de hade ju det här Dance Masters eller någonting sånt de skulle visa typ hur man dansar framför Kinect och han den ena presentatören bara det här händer allt i real time varefter han sedan ställer sig upp och slutar dansa men karaktären i bakgrunden fortsätter och man bara, ja det här var förinspelat som vi tänkte att det var. Men i år var det väldigt bra, nu är det ju i princip bara trailer reels egentligen.
Mm.
Alltså du hade ju lika bra kunnat sätta alla trailers i en YouTube-playlista och sen hade det varit det liksom.
Mm.
Även om det är liksom mer gala känsla kring Jeffs grej än vad det är till exempel vid Xbox där vi i princip, du hade två segment, det var någon som typ pratade och sen så var det bara
Jeff är det som kommer närmast de gammaldags presskonferenserna på ett sätt.
Ja, och även i år var det faktiskt bra för även från hans sida, det är inte där det brukar vara lite såhär, man bara, det är mycket, mycket snack och ingen verkstad, typ men i år var det också, det levererade rätt så bra, uttalat. Men först ut var ju Sony State of Play.
Mm.
Jag tänker att vi kör av på en gång bara. Så här. Vi har mycket att prata om. Mm. Och där så öppnar de ju med Wolverine.
Mm.
Och vi har inte sett så mycket av Wolverine tidigare. Utan det har ju mest varit liksom det har varit någon teaser. Vi har fått lite bilder. Men det har inte riktigt varit någon så här jättestor liksom, visning av vi faktiskt hur vi kommer spela. Eller liksom hur det ser ut. Det har ju varit väldigt mycket så här, kommer det vara open world? Hur ska det vara strukturerat och liknande.
Det känns som att det Wolverine hittills har varit önskedrömmar.
Mm. Jo, men det är klart. Om man inte vet någonting så tänker man så här, hur hade jag velat att det här skulle spelas?
Och eftersom det är Insomniac så ser man ju liksom automatiskt lite granna fram emot det. Och det är ju liksom en spännande karaktär som man förmodligen kan göra väldigt mycket med. Nu fick vi ju se ganska så mycket vad han är kapabel till.
Ja, det är alltså...
Lilla järven.
Ja, det är inte liksom Spider-Mans typ kiddy gloves när han liksom typ slår ut någon för ett hustak och sen så bara, ja just det, han måste rädda dem också så att vi sätter fast dem med webb på något hustak.
Mm.
Utan det, Wolverine är väldigt, väldigt blodigt.
Jag tycker det är för att härom veckan så klagar jag på att jag är trött på liksom den typ peppy liksom tonen i Forza Horizon. Mm. Jag känner lite samma sak om Spider-Man-spelen, Marvel Spider-Man, för där är antingen så är en karaktär en skurk, eller så är de typ världens mest bara glada, bara yeah, we're in this all together, du vet. Alla typ jobbar på något typ rädda världen-projekt och liksom det är typ guld och gröna skogar och sen, ja, och sen har vi typ Venom.
Ja, alltså och, jag vill säga, du vet, Danny från Danny Cast i Spider-Man ser Wolverine hålla på.
Hur fan vad hemskt hon är, ja. Danny Cast. liksom, är typ bara fruktansvärda optimismen som de spelen genomsyras av. Det känns som att vi slipper det i Wolverine.
Ja.
Jag tycker Spider-Man ska vara optimisten i en hemsk värld. Liksom, alltså, inte vara typ en av en miljard optimister. men ja. Rant
förvånande
over.
Nog har jag varit ganska så bra på att se förbi hela den biten. Jag älskar ju Spider-Man-spelen. Och jag vet att ni tycker om dem jättemycket också naturligtvis. Ja. För vad de är framförallt liksom, rent tekniskt. Alltså att spela Spider-Man känns ju som en dröm verkligen på alla sätt och vis. Men jag lyckas ändå filtrera bort det här sockersöta på något sätt. Jag vet inte riktigt, för det känns ju väldigt okaraktäristiskt för att vara jag. Och Wolverine känns kanske lite mer som att det är min melodi. Det är lite råare, kan man lugnt säga. Och det känns ju som att det skulle inte vara någonting annat.
Mm.
Jag har nog aldrig sett dig inte svartklädd, Amanda.
Jag har faktiskt en grön efter. Snobben-tröja på mig just nu.
Ja, man är på ständig begravning. Bara livet suger.
Mm.
Nej, men alltså, jag älskar också Spider-Man-spelen. Jag tycker att mycket av det... Alltså, jag tycker att den versionen av Spider-Man kan vara min favoritversion av Spider-Man. Den versionen av Doc Ock är min favoritversion av Doc Ock. Det är liksom, mycket av det är... Det är typ som Arkham-spelen. Liksom, att fan, de har verkligen nailat många av de här karaktärerna. Det är liksom typ alla... sidokaraktärer runt om som podcasters, såhär, studenter man springer på, bibliotekarier och typ såhär, jag vet inte, construction workers, liksom alla de här som inte har någon anledning att vara glada för. Vad fan är så jävla glad för?
Men någon Spider-Man pratar
ju Wolverine. Wolverine är så betydligt råare än vad Spider-Man var, vilket passar givetvis för att Wolverine är, han är ju en av de coolaste Marvel-karaktärerna.
Mm.
Och man kan göra väldigt mycket med honom för att han kan ta så jävla mycket stryk. Och det var det som stod ut för mig mest med den här visningen. Bara fan vad de fuckar upp honom. Han har stort jävla hål i ryggen vid ett tillfälle. och jag bara, jävla vad de pryglar honom, stackaren.
Mm. Fast det känns inte lika ju verkligen som att man kan leka med den helningsmekaniken på något vis.
Mm.
I och med att han både kan dela ut väldigt mycket stryk och han kan tåla väldigt mycket stryk och dessutom bli väldigt sargad och fortsätta fungera. Så känns ju det som att det passar väldigt bra i en spelkontext. Med tanke på att säga att du spelar vilket spel som helst där man har strider, då har du liksom din livsmätare. Och där blir på något sätt nästan kroppen som livsmätaren. Liksom det här att han kan ju hela sig igen.
Han borde egentligen nästan vara, alltså i princip oförstörbar. Liksom, man borde inte kunna döda honom eller skjuta honom. Men man måste också göra ett spel av det. Så jag antar att de har någon form av... Eller nu hör jag mig själv.
Jag tror Amandas lura synkar ur.
Ja, vad märkligt. Ja, det var faktiskt exakt så.
De har förklarat det med typ att om hans hjärta stannar så helar han sig inte typ.
Och då, ja, men det är typ så, han tar för mycket stryk att helningen liksom...
Ja, och då är liksom banan över för att ja, när han väl lever så är skurkarna borta. Så.
ja, men de kommer säkert, som sagt, vi kommer säkert få någon form av... Och om jag förstår det rätt så är inte The X-Men en grej i den här världen ännu.
Nej, utan han är ju med i någon grupp som kallas typ Team X eller liknande istället. Så det verkar typ, inte som att X-Men har liksom bildats än.
Och han är liksom, hans uppdrag är i princip att liksom skydda och rädda mutanter då som blir förföljda av olika entiteter.
Ja.
Jag tycker det ser roligt ut. Jag vet inte, jag hade varit mer intresserad, för att jag kunde liksom, i mitt huvud kunde jag föreställa mig, okej, okay, hur ser Wolverine gameplay ut i strider? Och det är ungefär exakt så här mitt huvud liksom hade presenterat det för mig. Det jag är mer intresserad av, vad gör man i det här spelet när man inte är på en rampage? Liksom.
Den banan
vi... biblioteket.
Den banan vi fick se, jag tycker det ser lite ut som modern AAA polished game, liksom gameplay stealth-mässigt och sånt. Det är typ striderna som får det sticka ut lite mer. Så jag är väldigt intresserad och nyfiken på spelet, samtidigt som jag vill se mer och liksom okej, vad är utanför kontexten på den här banan, för vi ser honom i alla möjliga olika kläder. Man får se honom typ i en kostym i ett kort klipp. Och jag bara, när i hela friden har han en kostym på sig? så ja. Jag hoppas att han har inte mer att erbjuda.
Men det får man ju förmoda att de har.
Ja. Men jag är mest glad över att han ser ut som ett hårigt freak i alla fall.
Och han ser riktigt freakish ut.
Ja. Han ser, vi diskuterade förra veckan, så här, bara, kommer han vara kort eller inte? Men nu vet jag inte, för att han går med så krum rygg. Men han ser liksom lite, han har lite mini-aura alltså.
Han kanske är en så kallad kort kung.
Ja, han var ju kortare än Jean Grey när hon stod bredvid. Men han står ju, han har ju typ samma kroppshållning som Oliver typ. Så...
Och lika hårig.
Ja.
Han är betydligt hårigare än vad jag är. Ja, alltså mina så här överarmar är inte så håriga. Och det såg vi på honom att han är
lurvig.
Jag har ganska dålig behåring. För att vara så mörk som jag är egentligen. Och särskilt då eftersom att typ jag började få skägg när jag var 12 år gammal. Så jag har ganska mesigt brösthår. Det är typ mest kring bröstvårtorna. Och så är det typ en strip liksom i mitten av pexen. Som jag inte har. Jag har chipstutta bara. Men...
Alltså vi borde ju egentligen klippa ut det här materialet och starta en Patreon. Så att folk liksom får betala för att höra om Olivers behåring.
Ja, precis. Och sen magen är jävligt hårig också.
Jag är inte heller så hårig.
Och sen röven och pungen såklart, men...
såklart. Jag kan väl inte säga så att jag är mer förväntansfull på spelet efter att ha sett det här. Liksom, för jag är fortfarande lite orolig här, liksom, att det kommer bli för... Att striderna kommer liksom ta ut sin rätt för snabbt.
Det såg exakt ut som jag hade förväntat mig, som sagt.
Men liksom, kommer det se ut så genom hela spelet? Kommer det liksom eskalera? Vad kommer man få? Kommer man få några abilities? Och vad kommer man slåss mot för fiender? Och hur kommer de kunna liksom hålla det roligt i typ 30 timmar eller vad det nu kommer vara, ta?
Jag tror inte det kommer vara ett så långt spel. Jag tror att det kommer kanske landa på max 15.
Men det är fortfarande ganska lång tid av bara hack and slash.
Det är väldigt långt. Men liksom man tänker nu Spider-Man... För det kunde jag känna i Spider-Man 2 efter ett tag. Det var så bara, jävlar, nu är det lite mycket strid. Alltså liksom att det, samtidigt känner man så här att jag vill också att det ska gå över fort. Så att jag vill liksom inte smyga runt. Utan det gick mycket fortare att bara puckla på alla. Men jag hade nästan önskat att det här spelet hade något typ liknande upplägg som typ The Last of Us när det kommer till liksom hur man spelar. Liksom att, för att det ska ju vara ett relativt linjärt spel, så du har ju inte den öppna världen du går runt i, men det hade ändå varit skönt. Liksom, typ,
tack och lov.
Tack och lov, ja, precis. För jag vet inte liksom hur det hade funkat helt och hållet. Alla spel behöver liksom inte vara open world, men liksom det här med att på en stor bana så har du liksom tidpunkter där det är lite lugnare, och sen när du kommer liksom till striden att det liksom inte bara in och bara ger järnet på en gång, utan man får vara lite taktisk och liksom leka lite med de verktyg man har då. Och det tycker jag ändå att Last of Us är väldigt bra, speciellt tvåan. Så att det hoppas jag på. Och sen ska det bli väldigt, väldigt kul tycker jag att se liksom hur de tolkar de olika karaktärerna, för det var ju något som också var kul med Spider-Man. Det var ju det att du såg liksom karaktärer och du kunde inte på förhand direkt liksom bara säga, ja, det är klart att det här kommer hända. Och nu när de liksom inte har X-Men finns inte än. Och i trailern så såg vi Jean Grey såg vi, och sen så såg vi ju, vad heter han, hans brorsa. Jag inte kom på namnet på nu.
Ja, Sabretooth. Är han Sabretooth, hans bror, ja, i serietidningarna?
Jag vet faktiskt inte.
X-Men Origins Wolverine är en av de sämsta filmerna någonsin, så jag hoppas verkligen inte någonting i den var canon.
Is Sabretooth Wolverine, oh, Gud, brother?
De är i alla fall, de är, jag tror ju att, i alla fall att de har arbetat tillsammans väldigt länge, tror jag. Hör liksom ihop.
In the comics, no, they're not related.
Thank God.
Okej. Okay. Ja, men då Sabretooth i alla fall. Men sen, jag har för dålig koll på X-Men. Och det är det som egentligen tror jag så står liksom så här. Spider-Man har ändå jag känner till grejer om Spider-Man som jag inte gör med Wolverine till exempel. Mm. Det gör ju också att det är lättare liksom, vad spännande det där är. Men alltså, när jag kommer spela här, det är bara, ja. Men jag såg typ att så här, Sentinels kommer vara med. De är en ganska vanlig fiende i X-Men-universumet och sånt. Så att det
är det mest typ robotliknande.
Ja, precis.
Man ser en sån i Days of Future Past, va?
Ja, och de jagar ju liksom folk med mutationer.
Mm. Och så Trask också. Och en container, man märker på Trask.
Alltså det säger mig
Trask nu.
Trask är ju, i filmerna så var ju Trask hans befälhavare som liksom gav honom skelettet och det.
Brian Cox karaktär?
Sure.
Who does Brian Cox play in X-Men? Nej, det är William Stryker.
Vänta, nej! Vem är Trask? Nej! Trask var med i någon annan film. Nej, Trask
Who
var...
Who is Trask?
Trask var dvärgen.
X-Men.
Småväxt.
Bolivar Trask.
Ja, Trask var med i Days of Future Past, va? Så var det.
Ja, Bolivar
Trask is a brilliant, Peter Dinklage, brilliant anti-mutant scientist and the CEO of Trask Industries and the Marvel Universe.
Jag blandar ihop creator of alla Wolverines jävla fiender.
Bolivar Trask. Vilket jävla namn. Okej. Okay. Nej, men Wolverine, alltså det här kommer ju hänga mycket på, känner jag, liksom storyn och hur kul spelets gameplay loop eller combat lyckas hålla sig under liksom hela spelet. Jag är glad över att det är ett mer linjärt action-äventyr. För jag känner att det finns ingenting med Wolverine som verkligen hade gjort, som hade kommit till sin rätt i en öppen värld. Liksom, han har inga av hans krafter eller förmågor har någonting att göra med liksom, att ta sig runt i en stor stad. Liksom.
Det enda är egentligen om man skulle inkorporera motorcykeln mer. Men det känns mer logiskt att det är linjärt.
Mm.
Det hade man ju kunnat göra såklart. Men
vi behöver inte ha öppen värld för öppen världens skull.
Nej, absolut inte. Jag är ju ganska så trött på det i allmänhet. Och det känns ju verkligen som någonting som många spelskapare går lite granna ifrån i alla fall. Just på grund av hur kostsamt det är. Alltså det kräver väldigt mycket resurser och det gör liksom också att man måste kunna se till att spelare kan ha en viss mängd tid i världen och liksom känna sig nöjda med det. Och det blir liksom inte ett lika stort krav i en mer kurerad linjär upplevelse.
Mm. Men ja, jag kommer spela det.
Det vet vi inte. Mm. Kanske skitkast. Nej.
Kanske värdelöst. Det kanske är deras sämsta sen typ vad fan heter det? Fuse, ja. Förmodligen inte.
Var det Fuse som hette Overstrike från början?
Ja.
Så jag tror det visades upp ett år, det var verkligen så här typ så här, det skulle vara typ mer så här komedi-shooter typ. Och sen så var året efter så bara nej, nu ser det ut som allt annat.
Det kommer förmodligen inte vara det sämsta spelet de har gjort sedan Fuse. Det kommer bli bra om inte annat. Sen liksom hur bra det blir, det finns ju väldigt liksom mycket utrymme mellan bra och typ makalöst.
Men jag vill att det ska vara mer Logan än typ någon annan X-Men-film.
Ja, precis. Mer Logan än X-Men Origins. Ja. Wolverine.
Adams favoritfilm.
Det blir ju lite svårt med tightsen.
Ja, fast det...
Nu häng... Ah, ja, nu fattar jag.
Hon menar dräkten.
Ja. Ja, ja, men det behöver inte bli. Alltså, det är fortfarande samma Wolverine.
Jag vet, jag försökte vara rolig och det fungerade inte, för Jimmy satt bara och blinkade.
Ja, men jag var såhär, vad vill jag? Jag bara, först tänkte jag, var han tight i Logan? Det kommer inte jag ihåg.
Men det man skäms inte över superhjältarnas liksom färggranna origins längre. Det var liksom, alltså, du hade aldrig fått så här, i början av 2000-talet när man började liksom, okej, vi börjar få ihop rätt bra super- eller serietidningsfilmer nu. Och då är det för att man verkligen bara, ja, man gör allting gritty och mörkt och grejer. Spider-Man har klarat sig undan från det, för att jag vet inte hur man gör Spider-Man utan att ha honom liksom. Men...
Det har ju en lite lumpigare framtoning och så får det väl vara.
Ja. Superman har tillåtits att bli liksom wholesome och blå igen. Snarare än gritty och svart.
Ursäkta?
Alltså hans dräkt.
Ändå finns det en hel del människor som tror liksom att Zack Snyder's DC Universe-filmer är typ det bästa som skivat bröd.
Ja, de finns ju, men jag är inte en av dem.
Nej, ingen av de filmerna är speciellt bra.
De finns ju, men de har ju fel.
Ja, men så är det. Men det har de ju, de har fel. Men förutom Wolverines var det ju ett annat stort spel också från Sony, vilket var nästa God of War-spel som vi pratade också om förra veckan, det här Cory Barlogs liksom, Fey-spel som hade ryktats om, och det visade sig vara sant. Så det heter God of War La Fey, där Fey då kommer att ha huvudrollen i spelet, och det är inte en prequel som vi trodde, utan det utspelar sig jämte God of War från 2018 och Ragnarök. Vilket var ändå en otroligt trevlig överraskning, måste jag säga.
Mm, jag blev
stolt. Tänk... Ja, alltså tänk om vi aldrig hade hört talat, om det inte hade ryktats någonting om det här spelet och liksom det inte hade läckt på något sätt. För att vi visste att det här spelet skulle komma i princip.
Ja.
Tänk hur man hade skitit ner sig om man inte hade liksom hade någon aning. Och så ser man liksom henne bli bränd där i början, så bara puff, vaknar upp och bara, what the fuck? Vad är det som händer? Jag har ju antagit att detta är Cory Barlogs spel, men han är inte director, utan det är en ny som heter Ariel Lawrence.
Men så som jag förstår det, så är det spelet som han har.
Precis.
Det, när man pratar om Cory Barlogs spel så har det varit det här, och sen har han gett directorrollen till någon annan.
Kul också att Alana Pierce har varit med och skrivit det.
Ja. Ja. Det var det hon arbetade på innan hon lämnade Santa Monica.
Oliver klagar på kuben hela tiden.
Jag hatar kuben.
Jag tycker om Frank.
Det är väl Jack Quaid som spelar kuben?
Ja, det är Jack Quaid.
Jag tycker Frank är nice. Jag tycker om Frank. Sen att han inte är en cylinder eller en triangel. Jag accepterar honom ändå.
Ja, men jag hade ju hellre... Ja, jag vet
inte. Man får inte vara så fyrkantig.
jag bara tänker på liksom, alltså, talande kuber. Det är sånt man ser i tech-demos innan liksom, den riktiga asseten är på plats. Liksom, okej, vi har inte skapat en karaktär där än. Så tänker att det här är liksom en cool creature design eller någonting. Men just nu är det en kub. Men jag lovar, det kommer bli någonting coolt. Liksom, men, någon
det är
gång.
Lite som när vi gjorde vårt spel och alla fiender i vår tutorial-del var en gråtande sten som hette Henrik Sten.
Mm. Ja, man har ju placeholders liksom innan allting faller på plats.
Frank, och
det
var det här ser amazing ut. Jag älskar hur han vibrerar och jigglar när han pratar, för ljudet går igenom honom. Det är amazing.
Jimmy.
Och han slåss. Kuben slåss.
Ja, kuben slåss ju.
Har han också ett sånt här bisexuellt ljus, eller är det bara Halo?
Han är bara blå. Han är bara gay. Han är inte bisexuell. Jag tror han är jättestraight tyvärr.
Ja, okej.
Okay. Man är ju lite besviken ändå, det måste jag säga.
Ja.
Det kanske Jimmy, kan du, ändras längs med vägens gång. Han kanske är flexibel på det sättet.
Men jag tyckte spelet ser jättefränt ut. Jag hoppas att början på spelet inte är exakt så här, för det känns nästan lite stressigt med hur snabbt det kommer igång. I och för sig, om det är till för folk som redan spelar God of War, så är det väl up and running again, men ja.
Jag tror det är lite meningen att det ska komma igång så fort, just på grund av liksom så att okej, hon blir bränd, hon har dött. Och sen helt plötsligt bara helt någon annanstans, och det liksom bara händer skit, och sen så men det, bara för att komma igång.
Men det är fortfarande lite liksom, pacing, liksom, 10 minuter, sen bara, stor fucking bossfight och sånt. Jag vet inte. Jag hade nog velat ha lite mer building.
Jag tror inte att spelet kommer se exakt ut så här när vi startade liksom.
Mm.
Jag tänker på hur 2018 visades första gången. Mm. Så det var ju liksom den första typ timmen i spelet vi fick se. Men det var inte exakt så det började liksom. Alltså, när vi tryckte på start så...
Mm.
Ja, när vi tryckte på start så var det liksom en hugg ner trädet, och det var inte en del av... Så vi kan förvänta oss en liknande grej.
Mm. Men striderna ser bra ut. Hon kan hoppa. Något som... Det betyder att hon redan är mäktigare än Kratos.
OP.
Och det visste vi väl redan. Spöar inte hon Kratos när de möttes?
De har inte sagt rakt av att hon helt och hållet besegrar honom. Men att de antagligen har slagits, de båda hade dött. Vilket fortfarande inte...
Men hon
inte...
har bättre plyometriska förmågor.
Ja. Sen, it doesn't make any fucking sense att Kratos inte hade någon aning om att hon var någonting annat än en vanlig människa i så fall. Han bara, this bitch is nice. Liksom inte fattar någonting.
Men vad ska han veta? Hans perspektiv är helt skevt efter att ha levt bland liksom de grekiska gudarna
fast
så länge.
Grekiska kvinnor som använder han liksom som dörrstopp i God of War 3. Hon är ingen dörrstopp.
Ja, men de är...
Fan, de är svennebrudarna. Fan, vad de tål.
De är byggda annorlunda i Norden, jag säger bara det. Men det som händer då är liksom när att hon...
Vi har starka lår.
Nej, ja, precis. Det som händer då när hon liksom dör då och kommer till det här liksom andra världen. Jag kommer inte ihåg...
Everywhere. Det är Guardians of the Galaxy ass name.
Ja, men det är typ, vad ska man säga, det är typ så här efterlivet för alla gudar.
Ja.
Vilket gör att det är så de också väver ihop det här med flera olika mytologier. Då, för att vi fick ju se en rad olika gudar i den här visningen också. Som kommer från flera olika...
Men vi fick liksom... se en mongolisk krigsgud, och vi fick se Sekhmet som är egyptisk.
Ja. Och det har ju fått också att många spekulerar liksom så att okej, men då borde ju typ alla gudar som Kratos har haft dödat ihjäl borde vara här. Och där känner jag lite så att det kan vara en lite slippery slope att öppna upp för det. För att man vill ju heller, för att liksom, det är väl ingen av dem som vet att hon skulle vara gift med Kratos liksom. Men det kan vara ett sätt för henne att få lära sig mer om honom då, om hon träffar på någon av de grekiska gudarna.
Hon går in i ett rum och alla de grekiska gudarna sitter vid ett bord och spelar poker och snackar skit om Kratos. Och bara, fan vad irriterad på honom. Tog han ditt huvud som en ficklampa? Ja, fan i helvete.
Det är exciting as fuck för mig. Bara liksom hela grejen med... The Everywhen, alltså det verkar inte vara för att, säg inte Frank typ att jag kallar det Everywhen och att inte ha liksom ett
eller kanske inte har, men
officiellt
vad annars,
namn.
Vad annars men, ska vi kalla det?
Nej, vi kallar ju det
Sölvesborg.
Jag tycker det är en spännande liksom, en spännande ska man säga inramning.
Ja.
Och hur man liksom knyter ihop alla de här olika sorters mytologierna och samtidigt ger Faye en chans att lära sig mer om Kratos, för att jag kan inte tänka mig att han har varit jätteöppen med sitt tidigare liv. Det känns som att han har varit rätt vag.
Han delar inte med sig av allt på första dejten.
Han har varit superöppen mot henne. Hon vet precis allt.
Det är möjligt.
Det var bara Treyas de höll liksom undan för det.
Alltså hon visste ju mer än vad Atreus gjorde såklart. Jag kan inte tänka mig annat. Men Och hon är säkert medveten om att han har gjort hemska saker, men liksom till vilken utsträckning?
Mm. Ja, nej, det är spännande. Vet hon om dörrstoppandet? Till exempel, från God of War 3?
Förmodligen inte. Jag sparkar ner den här sjömannen liksom i halsen på hydran som jag redan är dödat. Inte
utan anledning.
Liksom, ja, helt utan anledning. Jag bara tog hans nyckel och sparkade ner honom. Och sen så såg jag honom komma upp igen från helvetet. Eller när jag ramlade ner i underjorden och där försökte han klättra upp och jag sparkade ner honom utan anledning. Och sen dök han upp igen i tvåan som ett spöke. Och så dödde honom igen utan anledning.
Men jag är också mer intresserad av att se, kanske få svar på de frågor som inte riktigt besvarades från God of War Ragnarok. Till exempel, masken kommer jag antagligen spela in. För det är antydligt tidigt om det är i
det
här.
Det är ju...
Och
det är
sen,
hela grejen som driver orden. Är liksom, jag vill veta vad som händer med oss när vi dör. Och vi kommer få se hur det... Kommer vi få se orden trilla ner där? Bara,
Nej, för Odens själ blev förstörd av... Så tyvärr inte. Det var kul att se.
Ja, just det. Sindri bara mosade.
Ja, han förstörde hans själ. Så han kommer inte dit.
Men Thor kanske dyker upp där. Eller?
Ja, Thor kanske. Ja, så får hon liksom, en revansch.
Hur... Så det börjar liksom i början av God of War.
Mm.
Och hur långt liksom... Och jag är så nyfiken på hur de kommer liksom knyta an hennes resa i det här spelet med Kratos och Atreus resa.
Ja. Och sen... Och Athena också.
Du kanske får svar om vem som blåste i hornet.
Vi kommer garanterat få svar på vem som blåste i hornet. Det är förmodligen hon, på något sätt. Och då är frågan liksom...
Inget sexuellt innuendo där, på något vis.
Nej, inte från min sida. You demented fuck. liksom, typ som när... Jag vet att Adam köpte det inte, men typ när Kratos hör hennes röst när han är liksom i den här Bifrost, eller vad fan det var.
Nej, för hon kan inte vara The Well of Light, för det är där dödliga hamnar när hon dör, men hon är ju inte död där, hon är ju everyone.
Ja, men hon kanske kommer på något sätt att sticka igenom huvudet. Why? Och liksom, jag vet inte, vi får se.
Oh, jag ska in i det där och förföra honom så han misslyckas i sitt uppdrag.
Så här, vi har ju liksom antagit att hon är borta, liksom, att hon är helt väck, men hon finns, hon existerar ju fortfarande liksom. Kommer hon kunna göra sig medveten om hur det går på deras resa? För att det är någonting... Liksom,
hon frågar alla nya väldigt... som dör vad det är som händer.
Ja, precis. De har,
sitter
de...
sådana jävla pärlor.
Jaha, han har kommit till dig nu.
Och hon bara sitter där med liksom en anteckningsbok. Så bara, du är död. Jaha, vem var det? Kratos? Nej, men jag misstänkte.
Men så kommer Thor som en meteorit och skapar en stor krater.
How is the state of the world? Nej, men alltså... För att, så som jag också har förstått det så är det liksom typ att hennes liksom, ett av hennes liksom mål är att försöka komma därifrån.
Ja, det är nog hennes personliga mål, men sen låter det som att hennes arc kommer vara att acceptera vad som har hänt. Typ. Känns det som.
Ja, för det är svårt att se att hon ska lyckas liksom ta sig tillbaka till det dödligas rike, om man ska säga.
Vi missade att 10 sekunder efter eftertexterna i Ragnarok så bara tittade hon fram. Hej Kratos!
Ja. Kanske då liksom att hon hellre bara, men jag vill bara liksom få vila, typ. Jag vill gå vidare till whatever.
Och bli lite en ny snubbe.
Men det är skitsamma. Vi får se liksom vad storyn innefattar. Jag är betydligt mer såld på det här konceptet nu när vi vet att det inte är en prequel, för att liksom så vitt vi vet så är hon död i God of War, så vi kunde ju bara anta att okej, om vi ska spela som Faye så är det ju liksom innan 2018. Men liksom då att det är parallellt med vad vi redan känner till, det är ganska spännande. Och att det är liksom i den här typ Everywhere där alla möjliga sorters gudar hamnar, och det är liksom, det låter som att det borde vara rena paradiset, men det är det inte, för alla de här onda gudarna är där och alla vill vara boss liksom. Och det är inte bara där gudar hamnar, det är liksom födselplatsen och slutpunkten för all magi i universum. Vilket är varför vi har talande kuber. Och jag antar att hon kommer, alltså vi ser ju liksom att, alltså hon som är typ som är jätte eller jotun eller vad man säger, de har ju mycket spännande magi att leka med. Mer än vad Kratos sa liksom. Alltså, Kratos använder ju mycket magi, men det är alltid genom någonting, något magiskt föremål eller någonting. Medan det känns som att hennes folk är mer liksom inherently magiskt på något sätt.
Mm.
Enda jag känner är att jag är fortfarande liksom, alltså jag är säker på att efter att ha spelat det, eller liksom kanske till och med bara i början, att jag vänder mig på detta, men jag är fortfarande så här liksom, ja, det är Bran Wall.
I demot så gjorde hon en bra roll.
Hon gjorde en bra roll. Hon är inte en dålig skådespelare, och jag får liksom så här känslan, liksom allting jag har sett av henne, så verkar hon vara en fantastisk person. Jag bara, alltså, jag byggde upp en bild av den här människan liksom i 2018 som liksom någon som var så här extremt respektingivande, typ, alltså man tänker typ någon, typ en Kate Blanchett eller en Lena Headey eller någon sån liksom. Någon som har en mer regal utstrålning. Och inte typ random ass liksom D&D-spelar Deb Ramwell. Fan vad elak jag är. Det är synd att vi är så kända. Hon kommer ju höra detta och börja gråta. Jag tror säkert att det blir bra. Det blir bra. Det är bara så här, jag som hade så här, mina väldigt specifika typ förutfattade meningar.
Mm. Jag tror det kommer bli kalas. Jag ser verkligen emot fram emot det. Speciellt också att vi inte vet då vart storyn tar vägen. För hade det varit en prequel så hade vi vetat vart det slutar liksom. Mm. Oavsett. Ja. Så det ska bli spännande. Tror ni det kommer ut nästa år?
Jag skulle säga det, ja. Det känns som att om det här spelet, det ser väldigt liksom polerat och presenterbart ut. Ja, de första
20 minuterna.
Ja,
jo. God of War visades ju nästan 2 år innan det släpptes.
Jo. Alltså, jag tror inte senare än 2028. Var det inte Jason Schreier som sa typ att det här kommer släppas liksom snarare än ni tror?
För när kom Ragnarök? 22, 23?
22.
Ja.
Jag tror det var 22.
Det har gått 5 år.
Jag skulle uppskatta om den kommer nästa år. Det hade varit väldigt trevligt.
För jag tror att det här är närmare än vad Intergalactic är.
Vad sa du?
Jag tror att det här är närmare än vad Intergalactic är.
Antagligen.
Helt sjukt hur lång tid det har tagit för dem att göra det spelet.
Mm.
Faktiskt.
Men någon var ju distraherad av ett annat projekt ett tag.
Ja, just det. Det är lätt att glömma bort det, men studion arbetade faktiskt på Last of Us multiplayer-spelet.
Men ändå, tänk liksom, det var inte så jävla, alltså nu var det länge sedan, men inte så jävla länge sedan som vi fick liksom, alltså inom loppet av 4 år fick vi Uncharted 1, 2, 3.
Ja, men det var ju andra tider.
Ja, jo, men
det är över 15 år. Oliver, det är över 15 år sedan.
Ja, men alltså när man tänker så här,
när första Uncharted kom ut, backa bandet 15 år och du fucking spelar på Nintendo Entertainment System.
Ja, jag var 17 när det kom ut. Jag förstår att det är liksom många år sedan, men det är inte sånt typ så när man snackar om typ på min tid så fick inte svarta vara på baren liksom. Det är ju inte så här 40-talet.
Digitalt 40-talet.
Alltså det var liksom, alltså internet var inte ens liksom lättillgängligt för liksom då om man tänker 15 år tillbaka från Uncharted 1. Det är liksom, det har hänt jättemycket. Det är jättelång tid sedan. Det är nästan, alltså när du spelar inte Galactic så kommer Uncharted 1 vara typ 20 år.
Jo, men
Ja. Get with the times, old man.
men det är så här sjukt när man tänker efter på det sättet. För det jag börjar tänka på nu så här, att GTA 6 kommer ju ut i november. Hur många fler GTA kommer vi få spela?
ja, men precis. Det kommer komma en punkt där liksom, ja, men jag vet att det här är mitt sista GTA jag kommer få se. Liksom. Om vi säger typ att ja, jag är 80 nu. Liksom. Jag kommer inte se nästa GTA.
ja, alltså, men det är typ så här, när du väl kommer få då GTA 7 kanske, då är det liksom, det kan vara det sista, beroende på hur lång tid det tar.
Ja. No. Nej, men jag tror att hela med grejen med Uncharted, liksom, om man kollar på typ ett spel som Uncharted 2 eller 3, de är inte liksom mindre i scope eller liksom ambition egentligen än vad spel är idag.
Det beror på liksom, om du snackar liksom open world-spel och sådana.
Alltså, Uncharted 4 är aningen mer ambitiöst.
Ja, men du kan inte jämföra typ Uncharted 2 med GTA 6. Men jag tänker liksom...
Nej.
Ett vanligt... Men tänk typ ett James Bond exempelvis.
Ja. Men det är också...
Det har tagit 7 år att göra.
Men Naughty Dog är också en av de mest begåvade studierna på planeten som också... i princip bara anställer perfektionister som kan cruncha livet ut.
Och nu sitter vi här och varje spel han gör tar 8 år att göra.
Ja. Så du menar att de kan anlita en glåpare som gör det färdigt snabbt?
Men de kommer ju kunna släppa en remaster sen på Intergalactic innan deras nästa spel.
De släpper en remaster på Intergalactic innan Intergalactic.
Ja, det hade varit något.
Typ Coalition har varit liksom, de har haft Gears of War längre än vad Epic hade.
Ja.
Ja, 343 Halo Studios nu. Du har haft Halo längre än vad Bungie haft.
Ja.
Och de har fortfarande inte lärt sig göra bra spel. Men i alla fall.
Det känns som att vi behöver gå vidare. Ja. För det har gått 44 minuter och vi har pratat om 2 spel.
Good times.
E3.
Det här är alltid det längsta avsnittet på året.
Nej, det är inte. Det är musikavsnittet.
Ja, men det är... Ja, jo. Men det tar inte så lång tid att spela in.
Nej,
det är en
nu scrollar Jimmy förbi ett spel som jag tycker så jättespännande ut, och det var Banjo the Chef.
Ja, vad är det som är spännande med Banjo the Chef?
Superexalterad. Jo, men för att just den här matlagningsbiten i Dave the Diver var ju det absolut roligaste, när man liksom skulle se till att servera olika sorters sushi och grönt te var det väl också, om inte jag missminner mig. Det var lite blandat helt enkelt. Som man så fort som möjligt skulle få ut till olika kunder. Och jag tyckte det var så himla tillfredsställande. Och jag hoppas att det här sidospåret kommer liksom vara i stil med det. På något sätt.
Ja, det verkar ju vara någon form av så här. Det står jag för här på PlayStation-bloggen, så står det så här. Find the flavor of becoming a sushi master in Banjo the Chef. Cooking sim meets global trotting RPG in an all new standalone prequel to Dave the Diver. Det är ändå lite roligt, för det känns ju, alltså den här typen av spel är ju ändå lite så här, det känns lite som så här gamla PlayStation, typ på PlayStation 2-tiden. Det kommer lite så här, nu förmodligen så kommer det här släppas till fler format, givetvis, för det är inte PlayStation själva som gör det. Men det här att man får lite så här, det är lite den här udda grejen.
Ja, men verkligen.
Som saknas alltså, lite.
Nu är ju inte Dave the Diver ett så jättenischat spel som man kanske skulle kunna tänka sig. Men det känns liksom som en nischad avstickare till ett nischat spel.
Ja, det är det. Men det är ändå kul liksom att det inte är så här typ Dave the Diver 2. Jag vet inte riktigt vad man ska göra med Dave the Diver 2. Kan man göra liksom något annorlunda egentligen?
Det kommer ju faktiskt en ny uppdatering till spelet. Eller en expansion till och med. In the Jungle, nu i juni.
Kommer den knytas ihop till detta spel då?
Jag vet faktiskt inte.
Nej. Adam, vad tyckte du mer så spännande ut från Sonys?
Jag tyckte du såg en bunt med spel så spännande ut.
Nämn ett.
Okay. Ett som inte är supergeneriskt. Kemuri. Eller Kemuri. Det är hon Ikumi Nakamuras nästa spel.
Ja, just det. Hon som var... Nu ska vi se. Hon jobbade på...
Tango.
Vad heter de?
Tango.
Som utvecklade...
Ja, Tango.
Precis,
ja.
Så var det. Exakt.
Och det spelet, först tänkte jag liksom, det här ser generiskt ut. Och sen fick man se det in motion. Och det är så mycket stil Och så mycket liksom flashy animationer. Och det ser faktiskt... Jag tittade på trailern liksom någon extra gång sen. Och det ser faktiskt kul ut. Man är en form av yokai hunter. I någon... Det ser ut som en form av öppen värld. Och så jagar man yokais och spöar skiten ur dem. Och så ökar det upp till 3 spelare. Co-op. Och det såg faktiskt fränt ut. Så det ser jag faktiskt fram emot.
Just det, också 2027, ja.
Mm. Tacka gudarna för att det är 2027 och inte i år.
Ja, men det... Ja, någonstans inom mig så hade det varit jävligt roligt att de försenade GTA 6 till februari.
Aha.
För att just nu så har liksom alla releaser samlat sig kring september och februari nästa år.
Mm. Ja, det är som en flaskhals där.
Ja, så att det är liksom så här, resterande halvåret så kommer det vara hur mycket som helst att spela. Och sen så har man en liten lucka då i november och december, för där ska man tydligen spela GTA. Och sen så bara drar det igång igen.
Mm.
Helt och hållet. Oliver, vad har du sett mer som du tycker är spännande?
Ill ser svingrisigt ut. Mm. Och jag vill spela det nu.
Vad är det för något?
Det är ett survival horror-spel. Från...
första person. Mest gory spel jag sett någonsin, tror jag.
Till och med värre än Wolverine.
Vet du inte vad det är jag pratar? Har du sett den här?
Jag har sett det. Jag försöker bara få dig att berätta om det.
Det är värre än Wolverine. Alltså, kolla här. Ni som inte vet vad detta är, sök ill. ILL. Kolla trailern. Jag behöver inte säga så mycket mer egentligen. Det är typ ett svingrisigt survival horror-spel. Det ser ut att ha lite humor också. Jag vet inte. Jag blev lite så här taken aback av det.
Det är utvecklat Team Cloud.
Team Cloud, ingen aning om vilka det är.
Det här är deras första projekt. Och jag tror flera av deras... Många av dem som arbetar i deras bakgrund inom animation och kortfilmer och sånt.
Det får man nästan inte. Lite som Kenna utvecklare då.
Mm, ungefär.
Det ser väldigt... hårt regisserat ut. Det ser inte ut som att liksom någon del av den här trailern är liksom så här uncut gameplay av någonting, utan att det är väldigt särskilt i animationerna och hur din karaktär rör sig genom miljöerna. Så vi får se hur liksom den färdiga produkten faktiskt ser ut jämfört med trailers. Men alltså jag gillar bara ond, bråd, liksom grisig fuck me up. Bara, Jag kommer hamna i helvetet bara för att ha spelat detta spel.
Ja, men lite mer udda. Jag tror en av de spelen som jag liksom bara blev mest förvånad över att se, det var egentligen The Lost Wild, som är det här survival horror också. Dinosauriespelet. Jag var helt säker på att det här skulle vara någon sån här Jurassic Park-spel.
Jag trodde också
tror det utan att se det.
Ja, det utan att se Jurassic Park Survive eller någon sånt för några år sedan. Jag trodde det var det hela vägen till namnet. Jag bara, what the fuck är det?
Ja, och jag sa att det är inte Jurassic Park, för att de ser inte ut så här. Liksom dinosaurierna...
De såg lite ut så Jurassic World. De sista där. Då hade de lite fjädrar och skit.
Ja, jo. Men ja.
Istället så är det Jurassic Park, please don't... The Lost Wild, please don't sue us.
Ja, för det är typ, hade det varit ett Jurassic Park-spel, då hade man förmodligen sett en av de här bilarna liksom.
Precis.
Liksom, någon ficklampa liksom lyste över. Så bara,
och John Williams musik.
Och det här är rätt så kul, för att vi har ju länge pratat om liksom att så här, någon måste få, alltså försöka få dinosaurier lite att hända. Liksom var så här Dino Mode i Battlefield och liksom, sen finns ju i och för sig Ark-spelen finns ju också såklart. Eller spelet, 2:an har inte kommit än. Och jag är inte så här överdrivet förtjust i dinosaurier.
Men alltså det är så fucked up.
Men jag förstår inte. Alltså det är liksom... det är liksom så här, men såhär, okej. Okay. Stora monster gör inte något för mig speciellt. Det är därför jag inte såhär Godzilla.
Men det är stora monster som
grejer.
Var på riktigt.
Jo, men jag kommer inte leva när de här stora monsterna finns. Det är liksom, för mig är det såhär, skitsamma liksom. Det är typ när jag såg Pacific Rim så såg inte jag den för att man skulle slåss mot en monster, utan jag tyckte att de stora robotarna var coola till exempel. Men det här såg faktiskt väldigt kul ut, och liksom ofta att det blir liksom en, vad ska man säga, typ en fiende typ som man inte riktigt har mött så ofta, vilket gör att man inte riktigt kan, för att liksom, är det ett zombiespel så vet man hur det kommer vara, liksom du kommer ha en miljon, en miljard fiende som bara springer och rushar dig typ, för det är det vad zombiespel har utvecklats till. Men med dinosaurier så har man liksom inte riktigt haft det, känner jag då. Och jag har inte spelat något liksom dinosauriespel förutom kanske typ testat såhär Jurassic Park Evolution eller vad det nu heter. Så att det ska faktiskt bli väldigt kul. Jag ser fram emot det. Och se vad det är för någonting.
Om det här säljer jättebra så kanske det får Capcom att få tummen ur och göra Dino Crisis. Dino Crisis fansen vill ha nytt Dino Crisis. Capcom bara
inte så typiskt här millennialbeteende. De vill bara spela massa gammal skit hela tiden.
Eller kanske ett nytt Dino Rex.
Det vet jag inte vad det är.
Vad är Dino Rex för någonting?
Det låter som ett flingpaketspel.
Ja, nu kommer så här bara, jag var lite och spelade det här för den hemglassbilen.
Nej, det var jag och Tobbe som råkade snubbla över det på någon retresan meetup. Alltså, det är otroligt fult. Det är nästan svårt att beskriva hur i hela friden det ser ut.
Oj, ja, det var inte jättesnyggt. Vilken plattform var det på? Typ någon Amiga, eller?
Det är någonting i den stilen. Det verkar vara någon form av arena-grej. Det ser otroligt illa ut. Jag kan skicka en bild i chatten alldeles strax. Men lika oklart är det som det är fult, kan man väl säga. Så googla på Dino Rex Game, annars får man bara upp dinosaurier. Mest tecknade.
Yes. Ja, det såg inte bra ut.
Nej.
Nej, det gjorde inte, Oliver. Det är korrekt.
Det beror på, alltså, är detta typ 30 år gammalt, eller?
Det är gammalt, ja.
Ja, det är det. Det är
varför fem av 30 år gammalt?
Men då har jag lite mer överseende för det. Liksom.
Aha.
Okay. Än om det är ett modernt spel. Men, men det ser spännande ut. Jag tror att det var många som trodde att det var liksom Jurassic Park-spelet. För det här utannonserades 2024 eller något sånt. Det är inte första gången vi ser det i alla fall.
Okej, jag har inget minne av det här. Alltså, alls att jag ska ha sett det.
Inte jag heller. Jag kollade upp det för att jag skrev om det. Men jag... det skulle komma ut 2024, tror jag det var.
Mm-hmm.
Och sen så liksom bara försvann de och sa ingenting på jättelänge. Så de...
Men det ska bli spännande.
Mm.
Hur coolt är det inte att... förlåt.
Nej, men ta det ton.
Hur coolt var det inte att jag för typ 2 veckor sedan sa, minns ni Stuntman?
Mm.
Och så utan att säga ett nytt Stuntman.
Kan inte du säga, minns ni Killzone, snälla Oliver?
Minns ni Killzone?
Ja, så finns får vi ett nytt Killzone-spel.
Fuck you, fuck off.
Det är så här fattigmans Halo.
Fattigman. Du...
Alla shooters är fattigmans Halo.
Halo 5 är fattigmans Halo.
Halo 5 alltså. Halo 5's multiplayer är den bästa hela
Nej,
serien.
Nej, det är den inte. Det är.
Klart den är.
Nej, Spartan Ability. Nu ska vi inte ha den här debatten igen. Jag är så trött på den här debatten. Jag har fel.
Ja, alltså, du har fel. Du vet att du inte kommer in den.
I alla fall.
Men,
jag är redo, Adam. Debattera mig.
Change my mind.
Hur som helst. Stuntman Hollywood. Är det spelet om Cliff?
Cliff Booth.
Nu kommer Amanda med sina så här, liksom, obskyra referenser igen. Nej. Så det kräver att hela panelen måste bara säga Cliff vem?
Och det är från Once Upon a Time in Hollywood.
Men
liksom, ska få en egen
så
film.
Obskyr var den inte.
Nej,
med andra ord.
Det tar lite tid. Alltså, alla måste också koppla det. För helt plötsligt kommer ett namn från höger. Liksom. Man bara, vad?
Ja, jag sitter till höger om
vad
dig.
Nu?
Det är så svårt.
Ingen Brad Pitt i spelet så vitt jag vet. Alltså, man kommer få typ. Det ser ut som att det är liksom, ja men här du har Death Race och du har Knight Rider och det var någon Fast and Furious-scen tror jag.
Mm.
Back to the Future, så du kommer liksom ha kända film-IPs som du gör de här grejerna i.
Alltså jag undrar om några 20-åringar satt och kollade på den och visste vad typ ens hälften av bilarna kom ifrån. Det är som bara Knight Rider.
Exakt. Det var inte så här purfärska. Men ikoniska.
Mm.
Absolut.
Det ska bli coolt.
Och sen, jag menar, nu har vi sett Onimusha många gånger som helst, men den här gången så utannonserade de också att de har släppt en demo och den hoppade in och spelade 3 gånger och det spelet kommer rocka när det kommer.
Mm.
Det känns så jävla, alltså verkligen rakbladsvast.
Men hur spelas det då? För du har ju spelat, vad är det, Onimusha 1 och 2 hade du väl spelat de här remaster-versionerna?
Jag ska påbörja 2:an, men jag har inte spelat det än, jag har spelat 1:an bara. Okej,
du har spelat 1:an. Ja, hur känns då det nya Onimusha, liksom, hur skiljer det sig?
Jo, men det hade inte, alltså den stora grejen som är liksom den gemensamma nämnaren mellan de här är att båda protagonisterna i båda spel har en liksom gauntlet som han suger åt sig fienders själar med.
Mm.
Och annars hade detta kunnat vara lite vad som helst egentligen. För att det är en ny karaktär.
Liksom, men vad är det mest liksom moderna spelet och som det är likt?
Ja, det känns inte som en Souls-like. Så det känns inte som ett liksom, eller ja, lite som Sekiro skulle man kunna säga. Det handlar ju liksom om att möta fienders attacker och kontra dem. Precis som ett Sekiro exempelvis. Men här, och det är typ en av mina absoluta favoritgrejer att göra i ett spel, är liksom att bara med precision bara deflekta någonting och bara puff, instakilla någonting. Och i det här spelet så har du typ 6, 7, 8 olika sätt att göra det på. Mm. Och så det är liksom att om du kan hålla in blocken och just det bara det liksom att knapparna inte sitter som alla andra spel liksom du har attack på triangel och cirkel och block på fyrkant. Vilket bara det gör liksom att det här känns lite som en egen grej.
Som förr.
Ja, men precis. Så du kan hålla in fyrkant för att blocka och då liksom bara blockar du fienden. Men om du liksom timer bra så gör du en parry och det öppnar upp dem för en motattack. Så du kan hugga tillbaka. Eller så kan du tajma det och rikta spaken mot fiendens håll. Och då gör du en deflect och en parry. En deflect är 2 olika saker inom spelets regelverk. En deflect ger inte samma liksom window att göra skada på fienden, men den gör mer, utan då gör du skada på hans liksom, ska man säga, stamina-mätare istället. Och om du lyckas clasha ditt, om du attackerar samtidigt som en fiende attackerar, då kommer ni liksom clasha era svärd och då måste du trycka, jag vill säga att om du mötte hans attack med en heavy attack så måste du snabbt trycka light för att liksom vinna den clashen.
Så du kan liksom inte köra heavy då utan du får köra heavy
precis.
Light.
Då liksom tar du stryk. Och och ifall du gör en perfect dodge så har det en effekt. Och som liksom, typ som den sista bossen, alltså det är så här vansinnigt snyggt animerat och det känns verkligen svintajt.
Bossen liksom, kändes bra.
Bossen var ascool och när du har liksom dränerat bossens stamina-mätare så får du valmöjlighet. Då saktar spelet ner och då får du valmöjligheten att antingen attackera typ huvudet eller bröstet. Och det har också olika effekter. Så det är liksom att, okej, okay, den här gör, om du hugger honom i bröstet så då dyker upp massa sådana här själar för dig att dra in som kan hila dig. Eller så kan du välja att attackera huvudet som gör mer skada. Och då liksom, du kan deflekta pilbågar så att de skjuts tillbaka och så kan du göra en finisher på dem. Och du kan typ plocka upp ett bord som ligger och använda som en sköld och sen sparka in den i ansiktet på en fiende eller ta typ en kärra och köra in den i en grupp av fiender. Alltså det är bara jävligt liksom djupa battle mechanics i spelet. Och,
Är det svårt?
Det är lite svårt att komma in i, men jag skulle inte säga att det var svårt, svårt.
Har du klarat Sekiro så kommer du klara detta utan problem. Alltså, och det finns olika svårighetsgrader också. Och olika kontrollmetoder och liksom, så det är det är alltså det är väldigt Capcom i det liksom, och det är det som är spännande liksom, att få, för att det finns ju massor av såna här spel liksom, typ, det känns som att typ åtminstone en fjärdedel av allt vi ser är någon form av asiatisk liksom, typ svärds
ja, det har verkligen liksom det har verkligen blossat upp det senaste. Ja. Men inte nog med det liksom att typ att även västerländska studior liksom tittar lite på så här typ men japansk historia har varit ganska poppis nu, men även vi börjar också liksom få spel från Kina och Sydkorea.
Precis.
Och även Japan då, som också tittar liksom på sin egen historia då. Så det är rätt så spännande.
Ja, så att man är ju inte direkt svältfödd på den här typen av liksom så här actionspel. Men just att det är liksom Capcom som gör det och med den pedigreen.
Capcom är on fire i år alltså.
Jävlar! Alltså de är bäst i världen på liksom, det är den bästa utgiven av storspel.
Ja, för att de har också, eftersom de är så frekventa också. Det kommer ju inte så att de släpper typ ett spel varannat år, utan liksom i år har de släppt Resident Evil Requiem, de har släppt Pragmata, så kommer Onimusha. Vad mer?
Monster Hunter-expansionen kommer.
Monster Hunter-expansionen ska komma också. Så att det, och liksom
och inget av det suger. År.
Nej, precis. Det är inget som är dåligt.
Bra, liksom.
Till och med Street Fighter 6 var ju liksom asbra efter att femman var lite sämre då. Men liksom, alltså det jag vet inte riktigt hur de gör det, men det är liksom och det är inte som att deras spel heller är liksom bäst någonsin. Det är inte så att jag liksom sitter och spelar Resident Evil Requiem och säger att det här är det bästa spelet jag någonsin spelat, men de är liksom bra. Även Pragmata, som jag inte typ var liksom lika förtjust i som många andra, så tyckte jag ändå att det var bra. Helt klart spelvärt. Så det är kul.
Ja, de har knäckt koden på något sätt. De
igen. Men liksom, de hade ju där i typ slutet av 2000-talet. Då var de också skitbra. Så Street Fighter 4 kom. De hade massa olika projekt. Och sen så hände någonting. Det var liksom bara, sen så bara gick det ner sig igen ett tag.
Ja, och det, alltså, det är ju bara en tidsfråga innan de hamnar i svacka också liksom igen.
Fast nu har de ändå... Jag tycker ändå liksom att ingen av deras spel känns lite som att de drar åt samma håll. Medan liksom, om man tänker nu de spelen som de släppte där, liksom typ Lost Planet och Resident Evil 5 och 6, det var liksom så att de drog lite åt samma håll som resten av liksom industrin också gjorde.
Nej, jag säger inte att jag ser några tecken på att deras liksom jag bara säger liksom att det statistiskt sett så någon gång kommer de liksom släppa en riktig dynga av något slag. Men,
eller det räcker med att en vd alltså, går i pension och någon annan kommer in.
Ja, precis.
Men samtidigt så, i Japan är det vanligt att du håller dig inom samma företag väldigt länge också. Så att det är typ därför alla Nintendo-spel är bra, för att de som sitter och arbetar på Mario idag arbetar fan på första Mario också.
Jag satt och laddade så himla hårt för ett skämt på när ni sa att de har knäckt koden. Sen kom jag på att det var Konami.
Ja, just det, ja. Men till och med Konami är ju liksom på tillbakagång här nu. Då är ju spel igen.
De fick väl också in, det var väl också något jävla ledningsbyte där, de tänkte liksom att någon som gillar spel som sitter där uppe liksom i toppen nu, som tycker att de ska fortsätta med spel, och det har ju visat sig vara rätt så
bra. Jag tänkte mer på Konami-koden.
Ja, vi vet att du menar Konami-koden, gillar du.
Man vet aldrig.
Men det var vad jag...
Det är inte alla liksom... som förstår mina skämt.
Nej, men du försöker i alla fall. Det är bra.
Ja, jag vet.
Aldrig upp.
Amanda är en acquired taste.
Ja, men jag tror att min mamma sa en gång till mig, det är lika mycket en komplimang som en förolämpning, tror jag. En sån kränklimang kanske, snarare. Mm-hmm. Fast hon menade det med kärlek egentligen. Men hon sa, du är så rolig så ingen förstår dig.
Ja. Så vi sitter och skrattar egentligen jättemycket.
Är det någonting mer från PlayStation? För det är typ bara ett spel som jag tyckte var liksom intressant att nämna i så fall.
Tänker du Until Dawn?
Nej, vem bryr sig om Until Dawn? Fuck that.
Nej, jag bryr mig inte.
Var inte du ett jättestort fan av första spelet?
Jag tyckte det var okej. Okay. Det var kul. Men jag behöver inte en uppföljare.
Men jag ser det, du har en poster på spelet där bakom dig.
Va? Nej. Va? Jag var tvungen att titta i kameran och bara, har jag? Nej, det har jag inte.
Har jag?
Ja, oh, vad kul när det hade varit någon till dansposter där. Och Roland bara, vem satte dit den?
Rayman Legends Retold tror jag är det sista spelet att nämna från PlayStation. Ja. Det är intressant. Jag tycker dialogerna ser cringe ut. Eller låter cringe. Annars så tycker jag det ser bättre ut än jag trodde.
Men inte det samma som inte det samma dialoger som hade innan.
Var det röster?
Hade
jag,
mest
jag kommer inte ihåg.
Jag minns fan inte. Dock så är det liksom det är en helt ny stil på spelet kan man säga.
3D.
Ja.
Och det är liksom de tidiga spelen var ju verkligen alltså de såg ju bra ut.
Ja, det är väldigt bra. Jag har spelat Rayman på Game Boy.
Mm.
Vilket är otroligt. Shit.
Alltså, Rayman har funnits länge.
Rayman Origins och Rayman Legends är jättebra spel.
Ja.
Så jag är nyfiken på också, dels, okay, varför? Men sen också, okay, det ser inte lika horribelt ut som jag trodde det skulle vara.
Men anledningen till att de liksom gör, alltså kommer ut med lite snabba så här remakes och sådana grejer, det är för att de har inte mycket annat. Och det går inte så dåligt
men,
för Ubisoft.
Men om man säger så här, det ser mer ambitiöst ut. För att man föreställer sig att
för det är liksom, inte bara en upress.
Nej. Så det är liksom det de har gjort där kräver i alla fall arbete.
Mm.
Ja, absolut. Men det tror jag kan alltså det är nog inget spel jag kommer spela.
Nej, inte jag.
För att jag har redan spelat Rayman Legends och Origins i Legends så. Ja,
för att vara 3D-grafik så ser det, alltså det är väldigt trevligt 3D-grafik, men jag skulle inte säga att det ser bättre ut än alltså handritade
stilen. Det är typ den största brotten som Ubisoft har gjort, det var att inte liksom låta Ubi Art-teamet liksom fortsätta.
Mm.
Vi gjorde ju Shallow Light och Valiant Hearts och Rayman.
Mm.
Men jag säger det, sådana här samarbeten och små projekt från Ubisoft har ju oftast varit liksom väldigt framgångsrika på ett sätt. Det är synd bara kanske att de inte säljer lika mycket som ett Assassin's Creed.
Ja, men och sen problemet är väl just nu också att de har inget som kan liksom bära upp den kostnaden heller med tanke på att Assassin's Creed tar längre tid att utveckla och de är liksom för dyra trots att de säljer bra.
Senaste Prince of Persia borde ha varit Ubi Art-spel. Du borde ha haft den liksom tvådimensionella handritade liksom estetiken. För att så bra som det spel var så jag var aldrig jätteförtjust i hur det såg ut.
Mm.
Nej, då är ju faktiskt det The Rogue Prince of Persia mer åt det hållet.
Ja, jag det.
Apropå Ubisoft och samarbeten så hoppas jag ju att vi kanske får se ett nytt Mario plus Rabbids på Nintendo Directen.
Ja, som
kan tydligen
inte imorgon.
Prata riktigt heller. Nintendo Directen.
Svårt. Jag tror förra spelet sålde väldigt mycket sämre än det första.
Mm.
Ja, men man ska aldrig förlora hoppet, Jimmy.
Nej, man ska aldrig.
Och snart har det gått 5 år. Och
vad är förra spelet redan 5 år gammalt?
Det kom 2022.
Jesus, fuck you.
Ja, för att jag hade ju God of War Ragnarök och det typ samma vecka.
Mm, jag fattar.
Men jag kom ihåg när vi för nästan så många år sedan satt och pratade om vad vi önskade att se och då ville jag ha ett nytt Mario plus Rabbids och då hade det också nästan gått 5 år.
Mm. Så du bara tänker att du bara önskar in i existens?
Jag önskar in att historien upprepar sig, ja, det gör jag.
Ifsky må sluta sexuellt trakassera kvinnor bara, I will make Mario Rabbids again.
Ja, de spelar faktiskt bra.
Jag håller tummarna för det, Amanda.
Jag håller också tummarna för det, Amanda. Det här kommer att ta så lång tid. Men vi hoppar vidare från Sonys. Det fanns fler spel som säkert folk är intresserade av. Men,
Control Resonant fick ett datum, men det är typ det.
Ja, men Control Resonant visar sig även upp på Game Fest.
Ja.
Jag behöver se en sekund mer av Control Resonant, ärligt talat.
Control Resonant ser bättre och bättre ut för varje visning det har varit på, ärligt talat.
Det är mitt. Ja. Om jag bara tar ett septemberspel så är det Control Resonant jag kommer ta, helt ärligt.
Alltså jag tänkte ju så att i mitt huvud så ser det ju bäst ut, men jag tror fortfarande att jag hade valt Wolverine av någon jävla anledning.
Nej, alltså
jag vet inte
Remedy
varför,
för jag tror att jag säljer mer.
Jag vet, ja, men Adam, jag kommer förmodligen köpa båda, så det liksom, behöver inte vara orolig. Men jag känner så här bara att Med Control Resonant tror jag att jag lite vet vad jag får från Remedy. Jag tror att jag vet att jag liksom... Alltså om det är mer i stil med Alan Wake 2 än liksom första Control i hur de presenterar storyn och sånt, så tror jag att jag kommer gilla det också mer.
I alla fall.
Ja. Men näst på tur var ju Summer Games Fest.
Mm.
Och där fick vi ju äntligen se då sista delen i Final Fantasy 7 Remake-projektet som kommer heta Final Fantasy 7 Revelation. Som egentligen tar vid där Rebirth slutade helt enkelt.
Jätteförvånande.
Ja, jätteförvånande verkligen. Jag ser jättemycket fram emot det här och jag vet ju att ni inte kanske ser lika mycket fram emot det här med tanke på att Rebirth kanske lite sög musten ur er.
Alltså med tanke på hur mycket du klankade ner på Final Fantasy 7 Rebirth i slutet, så är jag också förvånad över hur mycket du ser fram emot trean.
Jag vill ju se hur det slutar. Alltså det är liksom, jag tror mitt största problem med Rebirth var det att de var inte lika weird i det spelet som de var i Remake. För i Remake var det verkligen, de la liksom upp verkligen för att det här är inte en remake som ni tror att det är en remake. Liksom att det här är en massa så här tidsresor och liksom, ja,
det är en remake som är medveten om att det är en remake.
Exakt, det är typ så här, oh, den Sephiroth vi ser, han kanske vet om att han kommer dö och han försöker ändra historien liksom. Ja. Typ, och Aerith beter sig weird. Och Aerith beter sig weird för att hon egentligen vet mer än vad vi vet då. Eller ja, vi vet ju egentligen, men sak samma.
Ja.
Och så kom Rebirth och det var typ bara så här, den delen av spelet var typ nästan rakt av. Det gjordes nästan liksom inga så här konstiga förändringar att man liksom började, och det var en väldigt stor besvikelse. Nu när det ska vara upplösningen för det, så tänker jag att det är de fröna de sådde i Remake ska äntligen liksom bära frukt i Rebirth.
De sådde ju dock vissa fröer i Rebirth också som man kanske inte borde prata om så jättemycket rakt ut, men det känns ju också som att då kanske man får reda på lite mer hur de har tänkt med det. Man kan ju hoppas att det i alla fall får en upplösning och att det liksom inte bara är någonting som de har lagt dit för att, jag vet inte, få fans att tro att man på något sätt ska kunna göra skillnad.
Ja, för att öppningen av Rebirth var ju liksom, den gick ju på det här spåret med att det är liksom inte riktigt som vi tror. Och sen så liksom glömde man bort det i typ 80 timmar och sen så kanske man gjorde något liknande i slutet. Men nu är det ju verkligen så att förhoppningsvis så kommer de här olika teorierna folk har haft och det här liksom att de liksom började rucka på saker redan i första spelet, att det liksom verkligen får komma till sin rätt nu. Och jag vill verkligen se hur det slutar.
Jag tror att spelet kommer att
spela gå... Rebirth var ju lite av en emotionell resa. För i början så var det ju otroligt. Alltså jag tyckte att det såg magnifikt ut och jag gillade det väldigt mycket trots vissa saker som jag inte orkar upprepa mig om igen. Men sen så blev det liksom bara otroligt utdraget mot slutet. Förlåt Adam, jag avbröt dig.
Nej. Jag var, det är bra att du kom med positivitet för jag skulle klaga. Nej men jag var liksom så här, när jag spelade Rebirth, jag bara, vi har följt efter de här jävla påslakanen till personer. De har bara gått i 10 timmar. och vi vet fortfarande inte vart de ska. Och så, de enda roliga delarna jag tyckte om, det är de här fucking weird grejerna som att spela Queen's Blood på båten eller klubben med skalliga män och sånt. Det är de sakerna jag tycker om.
Red 13?
Ja.
Red 13 går runt på två ben och var utklädd,
ja, till människa. Ja, han är utklädd till en soldat. Hundar. Och då låter de inte spela Queen's Blood.
Ja, det är amazing.
Det har de ju sagt att de kommer ju inte dra ner på minispel till uppföljaren.
Nej!
Kan jag tänka mig.
Så att det kommer vara massa jäkla strunt. Och sen så är det också att de har ju, eftersom du har ju redan besökt kartan, för att hade det här varit ett spel liksom, så är det ju fri att gå liksom var du vill när du kommer ut i den öppna världen. Och det ska de liksom hålla kvar vid här, för du får ju high wind redan i början, så du kan ju liksom droppa ner vad du vill. Och det som då kommer hålla dig ifrån att kunna fortsätta vissa delar, det är att monster och sånt kommer att vara för starka. Så att det blir liksom mer som ett traditionellt slutskede av ett JRPG än vad var tidigare. Vilket också får mig att dra liksom att det här kommer också nog vara ganska gigantiskt.
Alltså Final Fantasy behöver inte en Fortnite Battle Bus att hoppa ner från.
För att istället för att de har behövt bygga upp hela världen nu då, för de har ju, många av deras assets har förmodligen redan varit liksom klara, så har de bara kunnat fylla det med massa strunt.
Jag tror de kommer gå full Kingdom Hearts. De kommer gå full Kingdom Hearts och Oliver kommer sitta, vad fan är det här för skit som händer?
Ja, oh, gud, jag kommer sitta och explodera.
Men det är ju för att Kingdom Hearts är ju på ett sätt nonsense. Full Final Fantasy.
Nej, det är Final Fantasy på meth.
Det är sån jävla nonsens. Jag blir sur bara jag tänker på. Men jag, alltså, och det, när jag såg den här trailern för det här spelet, jag kunde inte förmå mig att bli uppspelt, för att Rebirth verkligen förstörde den här serien för mig. Bara jag ser de här karaktärerna så vill jag fan spy och bajsa på samma gång. Jag var så jävla
trött.
Ditt
normala tillstånd, med andra ord.
Inte spy. Men det andra. Alltså, jag tycker att det här är bra spel. Jag tycker att stridssystemet är coolt som fan. Jag är intresserad. Jag tycker det är svincoolt för hur de liksom har, ska man säga, har ett giftermål mellan original och remake på ett sätt som jag aldrig sett liksom göras förut. Och hela den här grejen liksom med typ Cloud och att jag har typ glömt detaljerna nu, men liksom att han kanske inte minns saker riktigt som de var egentligen. Och så har vi den här svarthåriga Cloud. Jag kommer inte ihåg vad han... Zack, ja, precis.
Och det, är han... det är bara så typiskt japanskt. Då har liksom huvudkaraktären heter Cloud, liksom lite weird. Och sen så kommer typ så här, här är hans polare Glenn. Nej, men det är liksom på den nivån, liksom här kommer Rolf. Eller typ, ja men det är så weird. Man bara säger, ja men...
Det är ju faktiskt så att i Chrono Trigger så heter ju Frog egentligen Glenn.
Ja, ja men det är typ som vi liksom så här, vi hade skrivit en bok och så har vi sett huvudkaraktären och så här jättecoolt speciellt namn som bara direkt sticker ut. Och sen så bara, här kommer hans kompis Anders.
Mårten.
Det är liksom, ja Mårten, så här, det är Olle kommer här och skottskuttar bredvid liksom, så att det...
Men Zack i alla fall ett namn som börjar på Z och det är coolt.
Ja.
Det är typ som Zack och Xander med X.
Det är nästan här... rocknamn.
Ja, det är
edgy. Det är Kingdom Hearts i ett nötskal. Alla har något med X i sig.
Ja. Mm.
Xenonorth eller vad fan den nu heter.
Och, och anledningen till att de har X i namnet är så att de kan bli fucking spårade. Det är så dåligt.
Ja, när jag ser folk som är genuina fans av Kingdom Hearts och bryr sig om storyn i de här spelen så blir det så här bara, jag dömer dig och jag vill inte ha dig nära mitt barn. Det är något fel på dig.
Bara kom William, vi går nu.
Det är typ som liksom the final boss of Disney Adults, du vet. Liksom bara, too weird for me. men i alla fall Final Fantasy, det finns mycket att älska i de spelen. Det är bara att de är så jävla bloated och utdragna att jag bara liksom sitter där och dör. Alltså, särskilt Rebirth. Jag tycker Remake var inte alls lika långt. Men Rebirth var alltså, jag hade tyckt dubbelt så mycket om det var typ alltså hälften så långt.
Mm.
Högst.
För det var ju typ 100 timmar.
Jag tror för mig landade det på typ 70 timmar eller någonting. Det var liksom mot slutet som jag bara kör! Jag var som när Amanda tog upp kartan. Liksom. Mm. Ja. Jag bara,
åh! Men jag höll på att bli tokig. Alltså, det blev liksom bara för mycket. Det kändes som att det fanns där för att det skulle vara utfyllnad och det gjorde mig så enormt frustrerad, för när det kom en viss punkt så kände man, nu vill jag bara att det här ska hända och vara slut.
Mm, ja, men alltså verkligen. Och det, man bara, alltså jag känner inte ens att jag är nära till liksom någon sorts upplösning här, liksom det bara fortsätter, bara, åh, här är en ny liksom typ minisamhälle med massa sidequests och minispel och skit att göra.
Och här är en bit där det är en chocobo du kan spela Queen's Blood mot. Precis. Och den här jävla chocobon fucking fuskar!
Men gör inte alla chocobos det?
Mm.
Är det inte det hela kommer ner till?
Eller när vi ska leda hönan hem och minsta lilla fel så springer han tillbaka till början igen.
Helvete! Alltså, verkligen så här. Alltså, jag tycker det är kul med minispel och sånt, men liksom, alltså de borde i alla fall, de borde vara roliga också. Och det var fan inte alla, så.
Nej, verkligen inte.
Men Queen's Blood borde vara ett eget spel.
Men jag tycker ändå det är kul att de, för att originalet har ju också en del så här minispel och liksom så här one-off-grejer. Och man tänkte så här att när de gör remake att det där kommer de bara skala bort, för det är inte ofta spel idag har sånt. Liksom att så här, de har liksom en grej och det är det de kör på. Och banne mig om du liksom försöker ha kul på något annat sätt, då är det synd om dig. Men just att de har de här minispelen också, det bidrar lite till charmen tycker jag. Sen så är det såklart, minispelen får gärna vara roliga, annars kan de strykas.
Låt oss aldrig glömma pull-up-minispelet.
Äh, fan.
Jag satt ja, det, så länge det, sånt, med det.
Sånt kan jag acceptera, liksom. För det är bara, det är så här dumt och liksom bara, du kan lätt bara förbise det eller så, och det är inte så komplicerat. Sådana är jävla typ, vad fan var det de här typ digitala när man ska typ sätta ut en massa så här typ robotar som försvarar någonting, någon borg.
Oh, just.
Jag bara, men dra åt helvete med den här skit.
Ja, alltså, det var vidrigt.
Ett minispel ska liksom vara att, ja men jag tar upp kontrollen och så fattar jag exakt liksom vad som krävs av mig direkt. Jag ska liksom inte behöva sitta och kolla upp en hela strategiguide. Det var fuck me.
No.
Men jag kommer ju säkert spela detta, för att jag vill också se hur det slutar.
Ja.
Och så är det typ alla de här jävla, det är typ, vad är det, 8 spelbara karaktärer eller någonting. Och alla ska ha liksom sina jävla materia och vapen och skit uppdaterade. Alltså fan, jag får magsår och bara tänker på det. Ge mig 3 karaktärer och de har jag liksom. Men nej, det är bara liksom kaka på kaka på kaka.
Och nu lägger de ju bara till. Nu kommer du kunna spela både som Sid och, vad heter han, Vincent?
Och Vincent behöver Vega. Köra koffeinfritt i ett halvår innan Final Fantasy VII Revelation kommer.
Men det roligaste också att Oliver sitter ju dessutom, sen han sitter och spelar med sig, så kan han ju liksom mer än någon annan. Man bara såhär, han bara, hur gjorde du här? Jag bara, alltså jag bara körde på och typ, ah, men jag kollar upp, jag har bästa vapen, bästa materia i den här kombon.
Ja, men det, jag är ju skadad på det sättet, jag är lite störd. För att jag kan liksom jag inte bara typ ignorera ett minispel, jag måste göra det.
Jag bara, klarar jag mig så är det lugnt.
Jag sa Vincent Vega, men det är fan Pulp Fiction-karaktären. Jag menar Vincent Valentine heter han. Ja.
Men
jag missade att du sa Vega.
Sen visar de ju också Capcom var i farten igen, och så visar de ju nästa remake som kommer, som är Resident Evil Code Veronica.
Ja, återigen,
jag har inte spelat originalet.
Inte jag heller. Jag vet att fansen som tycker om det väldigt mycket.
Det finns massor av diehard fans av Code Veronica. Jag tycker inte om Code Veronica. Jag har aldrig orkat ta mig igenom det. Jag tycker inte det är ett bra spel.
Jag tycker Code Veronica, när jag har sett klipp, att de har roligt röstskådespeleri.
Alltså,
men inte det roligt att det är dåligt?
Ja.
Det är alltså hysteriskt. Röstskådespeleri. Och om du bara liksom skulle ta upp liksom så här, ah, men ge mig en story recap på Code Veronica, alltså det är fan helt wacko. Så att jag är nyfiken på hur de liksom ska försöka ta den här, alltså det här missfostret till original, och liksom försöka typ göra det i den här fotorealistiska RE Engine. Men ja, alltså jag tror att jag lär ju uppskatta remaken betydligt mer än originalet.
Ja, de lär ju, de har gjort så i alla andra remakes att de har slätat ut en del saker.
Ja,
just.
Precis.
Och det är så kul, liksom när de börjar ju med Resident Evil Veronica trailern. Och jag direkt var liksom bara, det där ser ut som RE Engine. Den där tantens hår ser ut som RE Engine.
Precis, för det är inte omedelbart uppenbart att det är ett Resident Evil-spel, men liksom både du och jag bara, det där är ett RE Engine-spel. Liksom.
Ja, och sen när man såg en arm med röd jacka, bara,
Claire! Ja, men det är kul att se Claire igen. Jag tycker om Claire. Så det blir trevligt. Och som sagt, Capcom är on fire. Jag vet inte hur de bär sig åt. De bara spottar ur sig banger på banger liksom.
Mm.
Ja, får se hur det här kommer vara. För att Resident Evil 3-remaken är ju verkligen sådär. Ja.
Det är ju lågvattenmärket hittills.
Ja, men samtidigt så det var egentligen planen att det skulle släppas i samma bundle som Resident Evil 2-remaken.
Ja.
Så att de spelen skulle egentligen komma liksom tillsammans.
Och då hade det kanske känts lite mer gångbart. Det kort.
Då hade det nog liksom känts lite annorlunda. För det hade liksom varit med så här ett extra kapitel. Liksom. Men för mig som inte har spelat Veronica, eller Code Veronica då, så ska det bli väldigt kul att få spela det. Undrar om de kommer göra en remake av Resident Evil Zero någon gång.
Mm.
När de nu går igenom liksom alla spel.
Ja, för nu efter... Jag tyckte även efter fyran så var det liksom inte lika självklart vart man ska fortsätta med sina remakes. Ska vi göra Code Veronica? Ja, okej, det kan vi väl göra, för att det är ändå liksom... Alltså... Typ ett mainline-spel. Inte riktigt, men nästan. Zero, är det någon som gillar Zero? Alltså...
jag har ingen aning, jag har inte heller spelat det.
Det är också ett av de sämre Resident Evil-spelen. Av mainline-spelen.
Men sen, jag vill ju jättegärna ha en remake av ettan. Så att man bara får se hur ettan hade varit i den här redan. Stilen. Ja, och vet. Det är det bästa Resident Evil-spelet dessutom.
Ja.
Ja, jag tror att alltså, jag hade velat se en remake av ettan, och sen kan de sluta göra remakes, ärligt talat. För jag är inte intresserad av att se remakes på femman och sexan och typ Revelation och alla mig.
Och hur ska de göra remake på femman och sexan? Det är liksom
femman kan se hur man gör, men sexan är det stora problemet.
Femman kan man i alla fall typ se framför sig lite in your mind's eye.
Ja.
Men jag känner ändå att det är onödigt.
Ja. Sen på Summer Games Fest, Alien Isolation 2.
Ja, det är nice. Ja. Vi såg inte mycket. Det var liksom, alltså det var verkligen en teaser i ordets rätta bemärkelse.
Mm.
För att det var typ, ja, det stod 20th Century Fox. Och sen Sega, och jag bara, där är ju något alien, tänkte jag.
Mm.
Och sen började de snacka japanska, och de bara, varför är japanska?
Jag trodde det var liksom att det hade blivit fel stream eller något, för de hade en japansk liksom stream.
vi ser ut att vara, alltså om det inte är jorden, det är ju någon planet i alla fall, så att vi är liksom inte exklusivt i ett rymdskepp eller en rymdstation eller whatever.
Nej, det är någon form av koloni. Mm,
ja. Och öppna upp lite istället för att bara vara på ett rymdskepp eller rymdstation.
Jag ser jättemycket fram emot det här givetvis. Jag tycker att ettan är svinbra.
Däremot, jag upptäckte idag, vi spelar inte som Amanda Ripley. Jag har inte följt det ordentligt. Det är en ny protagonist vi följer.
Säker?
Ja.
Jaha.
Tydligen.
Tror ni att vi kommer få träffa på Amanda Ripley då?
Det hade varit intressant.
Jag hade velat se hur det slutar för henne. Ska hon liksom typ sväva runt där i rymden för all framtid liksom?
Nej, hon var i Alien Blackout på mobil, som var Five Nights at Freddy's.
Just det. Och sen säger inte de till Ripley i Aliens att hon typ dog som en 80-årig gammal kärring.
Fast de kan ju ljuga inte... också. Det är Weyland Yutani.
Ja, det kan de göra. Men jag antar att då är det liksom inte att hon har typ legat där i rymden och blivit 80 och sen dött.
Nej, men hon kanske ligger själv i liksom cryosleep någonstans, och de bara säger för att Ellen Ripley inte ska liksom fara iväg.
Det är inte omöjligt.
Mm.
Vi slarvade bort din dotter, låter inte lika bra som att ja, hon dog.
Ja.
Av hög ålder.
Ja.
Ja.
Mm. Hon råkade dö av hög ålder, förlåt.
Det tog sig hela tid för att komma hem.
Du krossade hennes hjärta, sen bröt hon sin höft. Tyvärr.
Mm. Hennes sista ord var fuck superbra. My mom.
Mm.
Ja, det är inte mycket att gå på annat än att ja, det är på väg. Och det är Creative Assembly igen, och det visste vi i och för sig.
Ja, att det är liksom typ originalteamet som gör det är ju olovande också.
Ja. Mm.
För jag tror de som pratade på scenen där, visst var, då han var väl typ creative director för första spelet också eller någonting sånt.
Jag kände igen honom, så det var inte första gången jag sett honom i alla fall.
Nej, det är kul. Jag tror...
Och sen... Jimmy.
Ett av spelen som jag typ är gladast över att det typ revealades, det var ju Fumito Uedas nästa projekt. Som heter Atlas.
Det ser mer av ett jättehäftigt ut.
Det gör det. Och jag var lite så här, jag kommer ihåg att när de visade som Project Robot första gången, så var jag lite så här, jag tycker om när han gör liksom ett så här, du vet, Ico, Shadow of the Colossus och The Last Guardian. Det är liksom så här att
fantasy.
Det är liksom mer åt, ja men typ fantasy-hållet, men ändå har liksom någon form av futuristisk touch. Medan det här verkar liksom vara mer åt science fiction-hållet helt och hållet, nästan. Eller ja.
Det är liksom, men jag tycker ändå att det ser exakt ut som ett Fumito Ueda-spel.
Absolut, och liksom, det är liksom... Jag tror att de tre spelen som de har släppt då hör ju på något sätt ihop med varandra. Och det här ser ut som liksom en fortsättning på det också. Och jag tror att en anledning till att jag liksom ser väldigt mycket fram emot det här spelet är för att jag kan inte riktigt veta hur jag förväntas att spela spelet, så att säga. Det kommer liksom erbjuda något annorlunda, vilket jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot. Just som att man har den här jättestora roboten och så ser det ut som att typ han kan ta av huvudet och man kan åka runt på det. Ja, det ser lite sjukt ut, samtidigt så det ser väldigt häftigt ut.
Ja, det är, jag är väldigt nyfiken på hur det här spelet kommer bli och hur gameplay-loopen är, om den kommer vara liksom en fast loop eller hur det kommer vara. För det var ju så liksom, han flög runt på det jävla huvudet och han resurrekter robotar och så ser man enorma Pacific Rim-robotar fistfighta varandra och så är man på en transport och så skjuter några monster med ett gevär. Jag bara, gud, vad kommer man faktiskt göra i spelet?
Du kommer stå, alltså gameplay-loopen i det här spelet är att du kommer stå på huvudet på den här roboten och bara peka åt vart du vill att den hoppar. Var snälla!
Det är typ Ratatouille fast man är maktlös.
Amanda, Summer Game Fest, vad fick dina öron att prickla upp?
Jag minns inte helt och hållet där faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Jag tyckte ju faktiskt att det nya Stellar Blade-spelet såg rätt tjusigt ut.
Det ser jättecoolt ut.
Det var inte lika avklätt ut.
Nej, alltså det är det tråkiga att Stellar Blade har gått woke.
Ja, för hon det är det vi tar med oss idag.
Ja, för hon är liksom inte en triple D-cup eller den här huvudpersonen. Hon går ner till en B-cup och det är för att liksom the woke mob har kommit åt utvecklarna.
Ja.
Det enda jag reagerar på var liksom att det här är, antingen så är detta Stellar Blade 2 eller så är det liksom nästa spel från det teamet, för att det ser typ exakt ut som Stellar Blade.
Men det var exakt vad jag och Jimmy sa.
Ja, och så fort när jag hörde musiken liksom spelas upp, jag bara där i Stellar Blade.
Alltså det såg liksom... så coolt ut.
Ja, det gjorde det faktiskt.
När vi satt och kollade på trailern så sa jag att det här måste vara ett spel från den studion när jag såg röven på karaktären.
Ja, det är med. Väldigt igenkännbar.
Den är också lite oroväckande att karaktären ser ut att typ vara 12 år gammal.
Ja.
Det är Asien, det baby. Inte på, men...
Hon är nog äldre än vad hon ser ut.
Ja, absolut. Hon är en battle cyborg från yttre rymden. Men ja.
Det hette
Men tycker du det är så häftigare ut Rain. I alla fall än det första spelet?
Stellar Blade.
Jag borde spela ut det första spelet. Alltså det första spelet. Man är sådär lite, man ser huvudpersonens karaktär, alltså design, och man bara... Men det är faktiskt kul att spela. Det är faktiskt kul combat och så. Och jag tycker musiken är bra också. Så det är liksom ett spel som är liksom, okej, okay, man vill inte morsan ska komma in och se när man spelar det, men det är fortfarande ett kul spel.
Jag vet inte, jag har inga problem med just sånt. Liksom,
Jag har inte problem med det, men det är samtidigt väldigt gratuitous. Det är liksom så att man bara, kom igen.
Så är det.
Och varenda bit av det jigglar när man liksom hugger svärdet.
Det är absolut kultur. Det är samma som Bayonetta. Liksom. Men jag känner att...
Bayonettas karaktär lite, är lite mer lite. Pondus. Hon är medveten om det.
Jo, men lite sånt är det ingen som har dött av. Jag känner liksom att problemet är när, liksom, när alla kvinnliga karaktärer i alla spel är liksom på något sånt sätt, men så är det inte längre. Vi har blivit mycket bättre på det.
Ja, men precis. Det är ett väldigt stort problem när kvinnliga karaktärer bara liksom används som objekt.
Ja, men det kan man inte längre säga liksom. Alltså, nu har vi typ Faye och Men jag säger det ungefär som att åh, vi har ett exempel nu.
Vi har löst sexism i spel, vi har fej.
Ja, det är alltid så olyckligt när man ska liksom försöka rada upp flera exempel och så kommer man bara på en sak. Nej, men jag förstår precis vad du menar. Det har ju blivit jättemycket bättre och det har ju liksom blivit betydligt mer representativt för vad kvinnor är i allmänhet, om man säger så.
Ja.
Sen så naturligtvis liksom brukar kanske inte spelkaraktärer vara liksom så jätteverklighetstrogna i allmänhet. Men det har ju ändå liksom blivit bättre. Inte för att det inte finns kvinnor som har liksom jättestora tuttar och går lättklätt liksom. Men allting behöver ju liksom inte vara det.
Mm.
Nej. Och nu är det inte det, så att sånt här stör mig inte på samma sätt längre.
Jag kommer ihåg när spelet utannonserades och du också klagade på designen på henne. På Eve.
Men det är, jag tycker att det ser töntigt ut, men det är inte det. Jag finner det inte offensiv.
Nej, offensiv är det inte. Det är mer att man suckar.
Ja, jo, men det kan man göra, herregud. Men jag suckar åt alltså typ all anime-design. Jag tycker inte om något av det. Men
alltså en av de aspekterna som jag verkligen bara pustade och stonkade åt, för att jag tyckte det var så otroligt löjligt, det var ju Final Fantasy 7 Rebirth, när man skulle göra hjärt- och lungräddning på Yuffie. Ja. Och det liksom och zoomade in på tuttarna och han får panik. Och man bara, men snälla, kan inte spelet bara vara lite mer vuxet
men
än så?
Det, han har ju PTSD för att Tifa fortsätter flasha sina tuttar åt honom hela tiden. Hon är hela tiden bara, titta, det är jag! Bara drar upp tröjan och jag bara, vad betyder det?
Det hade inte varit awkward om inte han gjorde det awkward.
Du har sett
dem
här förut!
Nej, det hade inte varit så awkward. Precis.
Nej, men verkligen inte. Det blir bara superkonstigt. Sluta genast.
Men det var typ som i Yakuza 4 också, när man spelar som en, inte Kiryu, man spelar som kan vara Sajima kanske, så här, har varit i fängelset och så kommer han upp liksom på typ stranden vid barnhemmet efter att förlist med en båt eller någonting sånt, och så får han typ se Haruka. Visst är det så? Haruka.
Ja, ett sexigt Haruka. Barn.
Ja, precis. Och han bara typ så här, sexigt och man bara, ja, men man var typ så här, nej, det här behöver inte fuck visas. Otroligt
ta bort
obekvämt.
Dig, ta bort
ja, men det var man bara, nej, absolut inte liksom.
Är det avsnittets namn nu, sexigt barn?
Alltså, ja. Nej, det går det verkligen inte vara. Men apropå såna här konstiga grejer så var det faktiskt alltså, hur osmakligt är det inte att Tupac ska vara med i en
stranger? Det är weird, det är så weird.
Jag vill bara säga snabbt innan vi går vidare från Stellblade. Jag reagerade inte mycket på henne, alltså hennes karaktär, utan jag tittade på vad miljöerna, för de var svincoola.
Ja.
Alltså, det var alltså, de faktiskt också. Så, men jag tyckte att hon så häftig dance ut också.
Mm.
Jo, ja, men,
ja, men alltså, det var liksom väldigt stor skillnad mot Stellblade också, som var, liksom, det fanns ju vissa stadsmiljöer, men för mesta del så var det liksom en, du var ju på en planet där liksom civilisationen i princip hade liksom fallerat.
Ja. Och därför jag tänkte, det kanske inte är en uppföljare på Stellblade, men det är definitivt liksom samma studio. Men ja. För att hon slåss ju inte med ett blade den här gången. Hon slåss ju med sina fists.
Mm.
Stellar fist.
Ja, fästa folk till döds.
Men ja, Tupac i Stranger Than Heaven. Vi har ju Snoop Dogg. Och det är liksom, ja, det är lite roligt.
Ja, men sen, det är helt okej att Snoop Dogg är med. Han
ja,
lever.
Absolut.
Men
ja, absolut.
Liksom, och sen så här, det behöver ju heller liksom inte vara ett problem att du har med en karaktär, eller liksom, eller avbildar en människa som inte lever längre. Ja. Om spelet faktiskt liksom då handlar om sagda person.
Ja, precis.
Men det känns jävligt. De, och liksom också nu, de presenterar bara Tupac med alla bara woo. Och man bara nej.
Mm.
Det är inte woo. Det är ja,
jag tänker, han dog, var inte det typ så här 90-talet han dog? Liksom, det är länge sedan. Han har varit borta hur länge som helst.
Det är länge sedan, ja.
Och då tänker jag liksom, hur hade han känt? Han, alltså, ärligt talat, han kanske hade tyckt att det var jättekult. Men alltså,
precis,
liksom, jag bara tänker
veta,
liksom,
men det blir weird.
Hur bisarrt är det egentligen? Ja. Liksom att,
ja. Men samtidigt, alltså jag försökte vara djävulens advokat med mig själv. För då tänkte jag till exempel på Onimusha. Huvudpersonen Onimusha, ja, hans ansikte är av en död skådespelare.
liksom, precis, Seven Samurai.
Ja, han dog ju för evigheter sen också. Och det är liksom, hur skiljer det sig från Tupac?
Ja, nu när jag vet det så är det samma sak.
Ja.
Och det jag är tror liksom, alltså, om man tänker typ, okej, han var känd för sina liksom samurai-filmer på typ 50-talet.
Tänk man hatar ett tv-spel.
Ja, men det, ja, precis, det vet vi inte. Men det här är i alla fall, detta utspelar sig liksom typ, ja, det är någon japansk samurai-berättelse eller någonting. Mm. Vad gör Tupac i ett sånt här spel?
Liksom? Ja.
Jag vet inte, men det är också sen i storyn kanske det är liksom, det kanske, det kan, någon kanske går in liksom och säger typ hiphop-historia. Jag har ingen aning. Fast är det Tupac i spelet eller spelar Tupac bara en annan karaktär?
Tupac, to be clear, Tupac spelar ingen.
Nej, men
det som ser ut som Tupac är en helt egen karaktär. Det är inte alltså, hade det varit någon sån här grej att Tupac är med, liksom att, att spelet skulle då, för att Stranger in Heaven utspelar sig under flera olika tidsepoker, så hade det varit så att det utspelar sig under 90-talet och sen hade Tupac av någon anledning varit där, då hade jag ändå känt att det är mer okej.
Tupacs liksom, Japan-turnering 91 typ.
Ja, men typ, vi kan ju inte låtsas att Tupac inte är Tupac liksom då, men nu är han liksom, han spelar någon helt annan.
För att citera Polygon, weird, yes, tasteful, not really.
Så det är liksom...
Jag vet inte hur jag känner om det.
Alltså, det kanske blir, det kanske makes konstigt. Perfect sense när vi spelar spelet. Our words and deeds, liksom, sådär.
Ja, vi be ashamed of words and deeds, men det är liksom, jag tycker ändå att det är...
Det här tror ingen ens på.
det är konstigt. Sen så hoppas jag att spelet kommer väldigt bra. Alltså, jag gillar ju allt jag sett med spelet, men det är liksom...
Det ser
att,
så här, coolt ut.
Minus det då?
Ja, minus Snoop Dogg och Tupac. Alltså, Snoop Dogg är fine, men alltså... Jag tror inte att han kommer göra världens bästa liksom, roll i det här spelet. Och sen vem ska spela Tupac då?
Snoop Dogg.
Någon ska spela Tupac som spelar någon annan. Liksom. Ja, det hade varit kul om Snoop Dogg hade gjort resten till Tupac också.
Ja, även.
Ja, nej, det är weird. Det är weird.
Det enda jag har uppskrivit här om Summer Game Fest, inte mycket att säga, men kul att Wolf Among Us 2 existerar fortfarande. Att det inte är nedlagt.
Just det glömde jag helt.
Ja, Wolf Among Us 2 2027 och i vinter får vi en remaster original så vi kan ha en sparfil redo.
Ja, det ska bli nice.
Jag älskar Wolf Among Us
som spelet. Ja, musiken är ju så jävla bra. Ja. Alltså det fick ju mig på grund av Wolf Among Us så gjorde det att jag började läsa Fable.
Jag har inte läst den. Är den bra?
Den är det är den.
Heter den liksom Fable eller Fables?
Fables kanske den heter. Fables, ja, precis. Fables. Och jag har väl kommit till den delen där liksom det typ så som berättelsen läggs upp från första början, det har liksom löst sig och nu är det liksom nästa del och då är den inte lika bra. Men fram till dess så är den faktiskt kanon.
Nej, men Wolf Among Us, jag ser fram emot det. Jag har väntat så länge på det.
Det blev väl utannonserat...
Massa år sedan.
Alltså var det inte det typ 2017 någonting sånt? Det var ju första... Det var innan liksom Telltale lades ner, va?
Jo. Mm.
Och sen så var det hos någon annan och sen så är det nya Telltale då.
Mm. Sen Star Wars Zero Company. Datum.
Ja, det ska bli kul. Det är roligt ändå liksom, att det finns några få som försöker hålla i liv i strategigenren. Liksom.
Ja.
Med tanke på att det gör så få sådana. Alltså, speciellt liksom, alltså, typ när vad ska man säga, att PC-spelande har liksom blivit ännu mer mainstream, så tycker jag att det är ändå mindre sånt. Alltså mindre högprofilerade strategispel som kommer.
Ja, Oliver ska konverteras av Zero Company.
Ja, bra Oliver.
Ja. Lära sig uppskatta turn-based genom Star Wars.
Nu sätter jag och kollar på annat. Vad sa du?
Du ska bli konverterad av Zero Company.
Ja, nej, det spelet kan dra sig i röven. jag bara såg på det att det här är inte ett Oliver-spel.
Alltså, jag...
Vet du, Adam, om det bekräftar att man liksom får göra då egna gubbar och sånt som i XCOM, liksom, att de kan typ dö och såna grejer? Eller är det...
Jag tror man kan Jag kommer inte ihåg, de pratade om det för länge sedan när de utannonserade det. Dels är det karaktärer. Sen tror jag att man kunde typ fylla det med andra karaktärer, sina rosters typ.
Mm. För att största behållningen egentligen med XCOM, det är just det att man får ju liksom, man tar sina recruits, ja, man döper om dem till kompisar man har.
Och exakt, sen så ser man bara, till att de inte dör. Tyvärr, du dog igår.
Robin gjorde sån jävla fusk med det, för att han döpte liksom, om jag dog så gjorde han en, liksom, han döpte en karaktär till mig då, och sen så gjorde han en ny karaktär som då hette Jimmy 2. Och jag bara, men det är ju liksom, det är ju fusk.
Jimmy 18.
Är du död så är du död. Ja, men det, alltså, jag var säkert typ på typ 7-8 eller något sånt när han var klar eller något sånt.
Det var en kul touch i Last of Us Multiplayer, för att du importerade dina Facebook-kompisars namn.
Det kommer jag inte ens ihåg.
Och så, för att där var det liksom att du måste få liksom ett antal, eller ett visst antal så här, rations varje match för att kunna liksom bibehålla och liksom sätta mat på bordet för ditt lilla, liksom, din community. Och så blir det liksom att ifall du liksom gjorde en dålig match och inte fick jättemycket resurser, så var det så bara, åh, din faste dog. Liksom. Stod så här, vad? Petra, nu är jag på att säga, ja, jag kanske inte ska säga hennes för- och efternamn på en öppen podcast, men ja, Petra is dead. Så starved to death. Jag bara, åh.
Ja, men sådana grejer är ju rätt så roligt, liksom, för det är liksom, även om det inte är på riktigt, så blir det lite att man bryr sig lite mer.
Mm.
Är vi färdiga med...
Nästan. Jag vill bara säga att Patrice Desilets, som har varit med och gjort Assassin's Creed-spelen, får äntligen göra 1666 Amsterdam, som har typ varit snack om hur länge som helst.
Mm.
Det var ju det han slutade Ubisoft för att börja utveckla det spelet, och den studion blev uppköpt av Ubisoft och sen fick han sparken igen, så det har varit en jäkla massa trubbel med det spelet, så det får han äntligen göra. Vad det mer jag tänkte på? Just det, och sen fick vi också se Clutch, som är tidigare Forza Horizon-utvecklare, som gör ett nytt racing open world-spel som ska vara väldigt liksom stor fokus på story. Mm. Det också kan vara ganska intressant. För att det är liksom så att Forza Horizon är jättebra. Alltså de spelen är verkligen jättebra. Men det behöver också finnas något annat som ger dem lite smäll på fingrarna.
Mm.
Så att det finns lite mer liksom konkurrens i den i det. Ja.
Min anteckning om Amsterdam 1666 är liksom skabbiga jävla katter, har jag skrivit.
Fan för dem.
Crossfire.
Hur består du dig?
Jag förstår inte varför de Crossfire får story-spel. Det är random asiatiskt multiplayer-spel. Det är en form av multiplayer-serie. Och Crossfire X släpptes ju för en bunt med år sedan, och det fick en storykampanj av Remedy.
Ja.
Och sen delistades det.
De var jättedålig.
Ja, de var jättedålig.
Detta ser ju...
Alltså, tekniskt sett så ser det sjukt intressant ut, liksom med animationerna och det. Det är jätteimponerande teknik. Men jag förstår ingenting av storyn. Och det ger mig typ vibes av något avsnitt från... vad heter det? Love, Death and Robots och sånt. Så det var ett jätteintressant spel, men det såg snyggt ut.
Men det är ju typ ett superteam som arbetar på det. Liksom gamla såhär Naughty Dog-utvecklare, ja. Och de har liksom
plockat massa. Igen...
Och det tycker jag syns i liksom den här trailern. Liksom att
detaljerna,
det är lite samma typ av precis, och lite samma typ av cinematografi som det var i typ Uncharted-spelen och sånt. Alltså det liksom, hade någon sagt att det här var Naughty Dog, så är jag bara såhär, ja, jag hade kunnat se det liksom. Mm.
För jag kände igen namnet på studion, That's No Moon. Alltså det är en Star Wars-referens givetvis, men jag liksom bara, men jag har hört talas om det. Vad fan? Och så såg jag då Taylor, vad är det han heter? Taylor
Swift.
Kurosaki.
Uh-huh.
Kurosaki, för han var ju på Naughty Dog innan han lämnade dem för Infinity Ward, och där har han varit och gjort Modern Warfare-spel i flera år nu. Och så...
Mm.
Så han hoppat, och så har de startat den här nya med några kompisar. Alltså, det är jävla massa talang liksom under ett tak. Men så återigen, det som är liksom, det är inte alltid det resulterar i någonting speciellt.
Nej.
Det var jättemycket talang som arbetade på.
Det har hänt i typ 20 års tid.
Mm.
Vad sa du nu?
Microsoft har försökt få deras här superstudio att fungera hur länge som helst. Och precis. Det imploderar alltid.
Allting bara faller isär.
Men det jag har bara hört att de liksom, så här storymässigt så siktar de mot Spec Ops The Line snarare än liksom COD. Men jag känner, alltså, överlag känner jag bara så att jag kan inte komma på någon tråkigare setting. Alltså det är typ det jag känner hela spelet dras emot. Det är verkligen man bara så här, vi spelar så många spel som utspelar sig i den här jävla typ sandöknen liksom.
Sandöknen.
Ja, men öknen, det är liksom verkligen man bara så här,
visst jag känner att, det är liksom Antarktis räknas som en öken.
What?
Va?
För att det här var liksom en fråga som, det var en sån här frågesport eller något på tv, någonting som Jenny kollade på, och så hörde jag liksom bara, vad är världens största öken? Och jag bara liksom så här i hörnet bara Sahara. Bara, det är Antarktis. Jag bara, what the fuck? Det gäller för fan ingen öken, för jag tänker att en öken är någonting med massa sand.
Ja.
Men det där, alltså en öken är bara liksom ett större landområde med mycket sparsam nederbörd. Och begränsad växtlighet. Så det är typ torrt.
Ja. Men snö?
Ja, men det snöar inte. Liksom det, alltså, det kommer typ ingen nederbörd. Alltså,
alltså det är typ... Alltså det är bara fruset... Alltså anledningen till att det är is där för att det är fruset vatten då.
Så här, ja, världens största öken är Antarktis följt av Arktis.
Det känns som att vi snöar in här på...
Den största skärmen. Men jag hade rätt, den största liksom, riktiga öknen som jag tänker, det är Sahara, så att jag var inte helt ut. Men jag...
Min sista Summer Game Fest-anteckning är Howdy Duken!
Howdy Duken! var det... Fan vad det är, det var en reklam
för... Street. Ja, det var någonting från Capcom där. Och de bara, he's a knock-off!
Ja, det var Ryu med mustasch på.
Ja.
Men Xbox då
Ja, men det var nog deras bästa Summer Games Fest hittills, skulle jag säga.
Jag tror att
de här showerna har nog liksom fått en boost av att GTA 6 kommer i höst, för det gjorde att allt känns som att det är lite längre fram än vad det brukar vara. Så det är liksom mycket så här, där kommer vi få spela nästa år. Så att det kan hjälpa en del. Men näst på tur är ju då Xbox.
Jag vill bara veta, alltså det första jag vill veta, Jimmy, vad känner du om Gears of War?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag hade nog velat att det inte skulle se ut så mycket som Gears när det visades först.
Vad skulle se ut som?
Nej, men jag hade tänkt så här, jag hade velat gärna att man hade vågat göra någonting mer radikalt annorlunda än att det ska bara kännas som en ny utveckling av Gears. Det är väl bara på förhand jag kände liksom. Samtidigt, det de visade upp sen när de pratade om liksom spelet och så, liksom att gillar man Gears, då är det liksom, det ser nice ut. Så är det.
Ja, Filip kan man pratade också med.
Ja, men Filip spelar typ ett spel om året nu för tiden. Så att han sparade till sina... Han spelar Diablo och Gears då. Men liksom, känner man det bara som ett traditionellt Gears of War då? Då är det ju så att liksom de här grejerna som att men nu kan du hoppa, du kan klättra upp för covers, liksom, nu är det inte bara de här midjecovers du kan gömma dig bakom, utan du kan liksom, du anpassar dig liksom beroende på hur stort coveret är, du kan slida, fortfarande magnetiskt liksom suger du dig fast i cover då, för att det är ändå Gears. Så alla de grejerna liksom ser ju liksom skitcoola ut. Så hade det här kommit typ för 10 år sedan, då hade man ju verkligen bara så, wow, det här är liksom tydligt nästa utveckling liksom. Men sen pratar de inte så att men vi ville ju liksom att det skulle liksom kännas väldigt så här, typ de tänkte den här första trailern med Marcus Fenix när första Gears of War visades, att de ville komma åt den känslan och så, och det liksom, allt det låter ju liksom väldigt bra. Dock tyckte inte riktigt jag att det de visade upp, så märktes inte det speciellt mycket. Liksom att när jag tänker att det hoppar upp monster i marken, så tänker inte jag att jag är fullt kittad från första början och börjar liksom mörda alla. Det är väl typ den grejen. Jag hade gärna velat bara känna att det är liksom mer läskigt. Och jag vet att det är svårt, för att vi vet vad det är för monster, vi vet vad som händer, så att det kan liksom inte vara läskigt. Men jag hade ändå varit så här att lite mer utsatt. Sen vet ju inte vi hur början kommer se ut. Det vi såg från spelet såg tidigt ut, men vi vet ju ändå inte liksom... Liksom tänk dig bara, de sitter där, kriget är slut, och sitter på en jävla bar och helt plötsligt hoppar upp monster ur marken. Vad gör
det,
man?
Det ögonblicket liksom behöver träffa, känner jag, för mig. Liksom att det kan inte bara vara att de här monstren kommer från jorden. Bara, alltså, vi visste inte ens att det fanns monster. Och helt plötsligt så är de överallt. Det behöver vara liksom en verkligen holy fuck. Och det för att jag läste en jävla massa intervjuer och grejer, för att jag skrev en typ artikel om allt vi vet om bla bla, eller allt du behöver veta om Gears of War i natt. Och sättet utvecklarna pratar om det låter jävligt bra. Och som precis som du sa, Jimmy. Och det är liksom att det här är ett folk som har varit i krig liksom i typ nästan 80 år redan innan det här händer. Och de liksom gör sig redo på att liksom för första gången leva, liksom, alltså typ en hel generation som ska få uppleva fred för första gången. Och man ser de här människorna liksom sitta i baren och liksom de höjer ett glas för sina, för de fallna bröderna och allting. Men liksom det känns som att men vi har i framtiden ser liksom för första gången ljus ut, och så händer detta. Och det var en grej som inte visades upp liksom i trailers och grejer, men som de beskrev i en intervju, var liksom att det kommer ett ögonblick för, liksom, där de tittar på Marcus, för att det är liksom, det börjar som det börjar liksom med att Wretches kommer upp i hålen, och det är bara what the fuck is this, men okej, det är liksom monster eller typ djur av något slag som inte vi känner till, som vi måste liksom döda. Och sen kommer drones ut, beväpnade och liksom är koordinerade. Och det är liksom det är typ tydligen ett ögonblick i storyn där liksom de tittar på Marcus och bara they shoot back. But they manufacture weapons, they fucking talk. Liksom den insikten om att det här är en jävla koordinerad liksom militär attack mot mänskligheten. Och den liksom insikten, det tycker jag är jävligt spännande, för att jag känner liksom, jag tycker fortfarande att det känns jävligt olustigt att man har byggt upp liksom den här berättelsen med JD och Kate och alla de här, och så släpper man det bara liksom på en cliffhanger och bara lämnar det olöst. Kanske för alltid, vi får se. Och jag känner liksom att alltså, ID är visserligen som vi inte sett i first hand, men liksom, alltså, vi vet en jävla massa om det liksom. Alltså, det är ganska väl beprövat, och det betyder också att de är väldigt begränsade i liksom vad de kan göra med storyn. Liksom sett till sätt att överraska oss liksom. Vad kan hända? De kan inte göra mycket. De måste ha extremt bra character writing. Det är det hänger på. Och liksom det här hela premissen då liksom att sen första spelet så det enda vi sett är liksom the aftermath av den här attacken, liksom alla de här förstörda städerna. Och här kommer vi få se en stad förstöras i realtid liksom. Och om de lyckas med liksom den här karaktäriseringen av de här personerna och får det kännas liksom som verkligen som att men vi bevittnar liksom en civilisation falla liksom framför ögonen på oss. Det om de lyckas med det så kan det bli någonting väldigt speciellt, känner jag. För hela staden utspelar sig, det är liksom Bravo Squad, det är Marcus, det är dem och det är de här två andra Mags och
Dude.
Ja, jag kommer inte ihåg vad han heter. Dude, ja, precis. Och de är liksom, de bildar Bravo Squad bara för att de råkar vara i den här baren tillsammans när detta bryter ut liksom. Som jag förstår det så känner inte de varandra liksom nödvändigtvis, förutom Marcus och dem då. Och vi kommer aldrig, de har sagt att vi kommer aldrig lämna deras perspektiv, även om detta är liksom en global händelse. Så vi kommer aldrig lämna deras perspektiv, och storyn utspelar sig över liksom kursen av 3 dagar.
En sak jag tänkte på där med 3 dagar bara, för att det är liksom så här, typ, i den här visningen så fick vi också se Ty, att han kommer liksom ta en motorsåg på en locust.
Inte det med liksom, i boken? Så det där är typ,
jo, det är med i boken, men det händer Alltså de använder gamla vapen mycket längre än att första kvällen så tänker man, ah, varför ska vi säga att ska vi tejpa ihop en motorsåg med liksom ett vapen? Men det är också så här, okej, okay, spelet utspelas under 3 dagar. Är det tillräckligt med tid liksom för att göra lancers eller kommer man få typ göra makeshift lancers? Nej, det är liksom bara en sån grej. Och så här, nu är jag Adam här när jag sitter så här, bara, det är inte lore
ja,
correct.
Ja, det, nu förstår ni min känsla när det gäller Halo.
Ja, men jag kommer inte bry mig speciellt mycket.
Vi måste ha en lancer liksom.
Ja,
vi kan men liksom, det ska utspelas under så kort tid. Det är liksom så, här, så ska de bara ställa om. Annars får vi köra retron hela tiden så kanske de har lancer. Nej, det man såg faktiskt klipp från kampanjen där de faktiskt hade lancers med.
De sista 10 minuterna spelas.
Kan ju också men, vara så att lancern har varit, de skulle kunna liksom göra det om så att lancern har varit under utveckling länge och Tai råkade bara motorsåg och sen så får de ut, jag vet inte. Så, det spelar ingen roll.
Jag tycker om hur mycket de pratar om det här spelet som liksom att det här är liksom en väldigt personlig liksom berättelse om förlust. Alltså, och de säger typ att spelet är liksom uppdelat i typ 3 emotionella akter. Där första dagen är förvirring och rädsla. Liksom marken har öppnat upp sig och ingen förstår vad som händer. Och andra dagen är omgruppering. Liksom upprätta kontakt med militären, etablera gruppen och liksom driftsätta uppdragen. Och sen dag 3 är desperation för att nu är det liksom, nu går det upp för dem att detta inte är en isolerad händelse. Det händer överallt och det här kommer förändra allt för alltid. Liksom. Och så liksom på det sättet tycker jag att det är väldigt spännande.
Vi kommer förmodligen få se när man använder Hammer of Dawn mot sin egen befolkning.
Ja. Ja, men det antar jag, precis. Och sen då liksom att de och Marcus inte är bundsa riktigt än. Liksom att det, alltså det som kopplar samman dem från början, och detta vet ju ingen som bara spelat i spelen, men det är liksom sen de här Karen Travis-böckerna har ju funnits så länge som helst. Carlos var ju Dominics storebror, och det var han som Marcus som var Marcus bästa vän, och han dör under liksom Pendulum-krigen. Och att det liksom det var liksom limmet mellan de här två liksom. Och sen nu helt plötsligt så finns inte han, och jag antar liksom att i början är det liksom, de är lite distant, men sen så i slutändan av det här spelet så kommer de liksom ha upprättat det där brödraskapet liksom. Så det är typ en origin story, inte bara för kriget mot Locust utan också liksom deras relation. De är lite för attraktiva, tycker ni inte det?
Ja, och jag satt och tittade på trailern och Oliver bara, jag tycker inte om hur attraherad av Marcus jag är.
Nej, det var inte riktigt så jag sa. Jag vet, men jag har alltid gillat att Marcus är en ful jävla gubbe. Alltså. Och här, ja, han ser för, de är för pretty boys, känner jag. För att de är unga, men visst, men de har ju fan ändå bara typ krigat hela livet ändå. Liksom.
Jag gillar ändå att Marcus, han har aldrig släppt sin jävla durag på huvudet.
Nej, han växer aldrig ifrån den.
Han bara, här är jag ute, mina festkläder, vi har vunnit kriget och fan är jävla duragen på.
Jag tyckte det var så weird att se Marcus i en vanlig jacka.
Ja. Ja, men det är liksom, de är i civilkläder när detta händer liksom.
Mm.
Och så, ja, det ögonblicket behöver sitta ordentligt, för det tycker jag de misslyckas med brutalt i 4:an. Liksom att, den här skiten börjar om igen.
Mm.
Liksom, fuck me, vi blir nästan utrotade förra gången. Och det är inte över, det kommer tillbaka. Och liksom Marcus och Cole tittar på det och bara, jag har saknat dem. Liksom.
Men det är Cole Train kommer inte vara med i det här antagligen.
Nej, de känner ju inte Cole Train. De träffar honom i första grejen.
Cole Train kommer förmodligen ha cameo-grej. Alltså han är ju jättekänd.
Ja, det kommer säkert vara flingreklam någonstans. Man hör man, wow, i bakgrunden.
Och mycket möjligt att han kommer vara multiplayer-karaktär också.
Ja, säkert. Det är fortfarande Magnetic Cover. Vi har ju pratat om det länge som helst. Liksom, om man verkligen ska liksom, så att säga, innovera i Gears of War från grunden, så behöver man göra sig av med det gamla cover-systemet. Och det ser ut att vara att fungera på samma sätt. Men det är betydligt mer liksom, alltså det typ, du kan slänga dig nu i lägre cover så du typ ligger nästan på rygg.
Ja, och slida under hinder. Alltså det ser nästan som en movement shooter på ett sätt.
Movement har verkligen byggts om. Alltså du har liksom en mer vanlig sprint. Du är liksom, det är inte den här roadie runner längre. Du kan slida längs marken in under bilar. Du kan hoppa nu. Du kan klättra upp på hyllor och hoppa mellan hyllorna. Och det, liksom det öppnar en helt ny liksom vertikalisk aspekt. Alltså tänk liksom multiplayer-matcher liksom, där man kan utnyttja höjder så på andra sätt.
Mm.
Och vad skulle jag säga sen? Jo, det här är första spelet Coalition gjort som inte lånar eller liksom ärver assets eller animationer eller någonting från något tidigare spel.
Allting så nytt ut.
Precis allting. Det var det de menade med på den här presentationen. Liksom att vi började med en tom hårddisk. För att det är liksom allting. Alltså, bokstavligen varenda liten grej är liksom helt omgjord. Ingenting är liksom återanvänt.
Därför har det tagit så lång tid då.
Ja, jag förmodar det. Och sen utsäkter, liksom, de kanske är satt och filade på liksom, och är Gear 6 liksom, ett tag. Hur fortsätter vi Kate Story? Och sen så bara, nu när Rod är inte med längre så, eller Rod Ferguson, känner vi, liksom resterande teamet, känner vi lika passionerat över Kate och de här liksom?
Vill vi vara i det här hörnet som vi skrivit in oss i?
Ja, jag vet inte om det är ett hörn. Alltså, jag vet inte varför de inte skulle kunna fortsätta på det de...
Vem ska de fortsätta som?
Det valet man gör i slutet har gjort det knepigt.
Det är jävligt knepigt, ja, precis. Ja, okej. Okay. Ja, men då förstår jag vad du menar med hörnet. Ja, det var fan upprörande, kommer jag ihåg. Men...
Ja, det var det. Det var det verkligen. Och det är liksom så här att... Nej, vi ska inte prata om det. Jag blir bara arg.
Jag tycker det ser bra ut. Även om det är liksom...
Det gör det.
Men...
Till en början kändes det lite bakåtsträvande för mig. Att tillbaka till Marcus och dem och liksom... Gamla Locusts och allting liksom. Men jag tycker att det de gör med det ser faktiskt väl... Det känns verkligen som att de tror på det. Att det är någonting de behöver få ur sig. Och utforska.
Men... Spelet är Xbox-exklusivt.
Ja, just det. Det också.
Mm.
Det kan inte varit planen liksom för typ 2 år sedan.
Med tanke på att de släppte...
Enligt Jeff Grubb så finns det en färdig version av Gears ID på en hårddisk någonstans till PS5.
Mm.
Det där har nog hänt de senaste veckorna. Att de har bara sagt, nej, det ska vara exklusivt. Sen får vi ju se då hur lång tid det tar. Alltså, jag skulle ju inte se det heller som en omöjlighet att det kommer till PS5 sen ändå. Beroende på hur det går.
Nej, om det säljer typ 13
Ingen
exemplar.
Ingen kommer ju springa och gå och köpa en Xbox för det här.
Nej, alltså jag vill inte köpa det på Xbox heller.
Nej, men du kan köpa det på PC, Adam.
Ja, men det är det, men jag...
Liksom, det är ett icke-problem för dig. Du har 2 maskiner som kan spela spelet, du vill inte köpa det på en och du köper det på den andra.
Ja, men konsol, Gears, ja... I alla fall.
Du har gjort det mot dig själv.
för det är ju faktiskt, för under den här presentationen så var det liksom 2 stycken spel då som de gick ut med och sa att liksom, då är det konsolexklusivt i Xbox, vilket känns som en helt skum grej att man liksom måste utannonsera på sin egen plattform. Men det är ju Clockwork
Revolution.
Nu glömde Clockwork Revolution och Gears of War ID då, som är exklusiva igen. Och de pratar liksom att men det är viktigt att bygga upp sin plattform och bla. Men de nämnde också liksom att alla spel som redan är utannonserade till PS5 kommer fortfarande komma dit. Och typ så här live service spel och sådana grejer kommer också komma till liksom multiplattform då. För att det är liksom så här att, och det här vi har ju pratat om det här så himla mycket, men nu är det också att okej, så nu verkar det så att ny ledning, de gör vissa förändringar, de inser då att det finns ett värde på något sätt att kunna liksom ha då en egen plattform och inte släppa liksom allt på allt då. Och för att de ska lyckas med det här, vad egentligen behöver de göra? För att Xbox Series, liksom konsolerna, de är liksom körda. Det finns liksom ingen räddning här. Alltså de tillverkar inte ens tillräckligt många konsoler för att det liksom... De är helt enkelt inte helt tävlingsinriktade. Men då är frågan så här, vad gör de med Project Helix? Och vad ska de då göra egentligen för att då liksom... Ta ikapp är nog fel ord, men liksom inte göra att det är så jävla... mörkt dåligt som det är idag då?
De hade behövt, ja, exklusiva spel, för det tror jag också. Asher Sharma verkar vara en believer på exklusiv mjukvara. Och jag tror att om hon hade kunnat dra tillbaka liksom och säga men Halo och Forza, de stannar på Xbox. Jag tror att då hade hon säkert gärna gjort det. Men nu har de liksom lovats till PlayStation-spelarna och då är det svårt att backa. Men då liksom, okej, exklusiva spel, det är steg ett. För annars finns det en anledning att köpa eran konsol. Steg två är att konsekvent göra spel som folk vill spela. För det har inte varit... Det har varit knepigt för dem.
Ja, för det är så här, liksom, ingen köpte ju en Xbox för att spela Forza Horizon, men de släppte Forza Horizon på PlayStation så sålde den 5 miljoner exemplar.
Ja, men det är definitivt ett spel som folk
men alltså,
vill spela.
Den stora frågan är, vill de vara en utgivare eller en plattformshållare? Det är den enkla frågan.
Jag tror att Phil och de var på väg till att bli utgivare.
Ja, för alltså, det är liksom okej, ha kakan och äta den också.
För Minecraft och COD och liksom de spelen kommer ju fortsätta vara liksom på alla plattformar. Det är liksom, det makes no sense att låsa COD till Xbox. Jag tror inte de får göra det egentligen heller då. Liksom, så som det var tidigare. Men samtidigt så här att det är egentligen det de borde ha gjort. Och alltså, de skulle behöva, för att testa den tesen också, skulle de behöva göra det på ett större spel än Gears. Gears har alltid varit Xbox. Så här, är nästa Elder Scrolls låst till PC och Xbox?
De då försökte med Starfield.
Men Starfield är inte Elder Scrolls.
Nej, men det var hype för det från studion av Elder Scrolls. Och Fallout.
Absolut.
Som säljer gangbusters.
Jag vet, men jag känner liksom att... Och Starfield, och det fick inte riktigt så här, de betygen heller som kanske skulle rättfärdiga. Det var ju många som liksom hängde upp sig på att Starfield är liksom the big test. Men liksom Starfield var ändå nytt. Elder Scrolls är liksom, och det första Elder Scrolls sedan Skyrim. Så att om de verkligen ska testa om de folk vill köpa deras plattform på grund av de exklusiva spelen, då måste de också göra det med ett spel som folk, alltså fler än Xbox-spelare bryr sig om.
Jag hade nästan hoppats på att nästa Elder Scrolls blir Xbox exklusivt. Inte så mycket för att jag vill inte ha PlayStation-spelarna, inte ska få det, utan jag vill se om det är tillräckligt för att liksom move the needle överhuvudtaget.
Ja. Och nu är vi också i en ganska svår situation med tanke på att all hårdvara är så jävla dyr. För att det är också en grej så att för att liksom Project Helix då skulle kunna lyckas, de hade behövt släppa det tidigare än PlayStation. Alltså
betydligt
de hade behövt ha försprång igen. Och den hade behövt vara billig jämfört med konkurrenterna. Och de kan inte släppa liksom, alltså PlayStation och Xbox släpps samma dag, Xboxen är billigare, då vet inte jag om det är tillräckligt mycket för att folk ska hoppa över.
Nej, och den kommer om inte den vara inte är billigare. Liksom,
och då har vi ett problem. Eller vi har inget problem. De hade behövt
sälja den till förlust.
Liksom. Ja. Alltså, de behöver inte sälja den till bara förlust, de behöver sälja den till markant förlust.
Yep.
De behöver gå liksom att... balls to the walls, att liksom vara beredda på att förlora miljoner, miljoner, miljoner i säkert flera år framåt.
Ja, för att det är så att säg att PlayStation 6 kostar 10 000 kronor och Xbox kostar 8 000. Det är inte tillräckligt stor skillnad för att man bara säger, men då kör vi Xbox den här generationen. Och speciellt inte när de har liksom också typ sänkt sitt jävla rykte ordentligt.
Ja, och enligt de ryktena, den kommer kosta mycket mer än 10 000 kronor. Liksom, om man tittar på hårdvaran som ryktas vara i den.
Ja. Men så vi vet inte, förmodligen kommer ju de här, alltså den här konsolgenerationen har ju förmodligen blivit förlängd på grund av det. Och folk förväntar sig inte att priserna på bitar ska liksom gå ner förrän typ 2029, tidiga 2028. Och då var det egentligen tänkt att nästa Xbox skulle möjligtvis släppas nästa år. Och det kommer det förmodligen inte göra.
Nej, jag tror inte det är någon som sitter och längtar efter ny hårdvara nu.
Nej, det tror inte jag heller. Det känns som att den här generationen har gått på sparlåga liksom.
Ja.
Och så känner du också att du hade liksom... Känner du så här att nästa år hade du kunnat byta ut din PS5 och Xbox mot nya versioner?
Verkligen inte. Alltså, jag menar, kunnat. Jag tror att jag har haft FOMO liksom, men...
Jo, men liksom du känner så bara, att det kommer nästa år, hade du känt så här, yes!
Nej, absolut inte. Jag ser gärna att de bara håller sig i skinnet till, alltså...
Jag
2030.
Alltså PS5 Pro blev typ användbar först för typ 4 månader sedan. Jag kan vänta längre.
Precis. Nej, jag har inte bråttom. Jag känner inte att jag har fått ut liksom mitt värde ur den här hårdvaran ännu.
Nej.
Annars säger ju du, Adam, den som hade suttit och längtat efter nya konsoler utan anledning.
Jag tycker om hårdvara, men samtidigt är det liksom bara... Nu är det bara att bränna pengar.
Adam väntar ju bara på att han ska kunna köpa den här fula gröna Xboxen om utan du, att se också.
Den såg fucking nice ut. Ni är såna jävla...
Alltså genomskinlig jävla plast.
Genomskinlig grön Xbox-plast. Det var min
barn som älskade det. Alltså.
Ni, det är något fel på er. Genomskinlig folk plast är den bästa teknologin.
Genomskinlig hårdvara.
Nej, fy fan.
Oh.
Jimmy, vad tycker du om Halo-remaken? Ser det rätt ut?
Ja.
Jag tycker det är något som ser fel ut.
Jag tycker det
ser
ut som att Jimmy ljuger.
Nej, jag ljuger, jag lovar inte. Alltså, så här, det vi såg på Xbox-showen var så här, man bara, så vi får se typ. Och sen så släppte de typ en story-trailer idag.
Ja, jag
tänker inte. De har inspelat på PS5.
Ja, i botten. Record on PS5 Pro.
Ja, record on a PS5 Pro för att de vill visa spelet från sin bästa sida. Och det gör man inte på Xbox.
Men det ser ut som att du har någon skit på gång. Jag vet inte vad du håller på med.
Alltså, jag hörde liksom, jag såg trailern, hörde musiken, jag såg barnen, jag var så här... Jag blir väldigt förväntansfull, alltså. Det är ändå Halo. Sen så, som jag skrev till dig, Adam, så känner jag liksom att i mitt huvud så ser det väldigt likt ut de banorna vi redan känner igen. Och jag bara så här, när man gör en remake, kan de kunna göra mer radikal förändring?
Alltså, om Library är precis som Library, då...
Det tror jag inte. Jag
tror att det är andra halvan av spelet som kommer se mest förändringar.
Ja, för att vi har sett Silent Photographer och man behöver inte göra så mycket med den banan. Det är fortfarande en bra jävla bana. Det är ju mer de här typ, alltså copy-paste-banorna som jag känner.
Mm. Ja, jag vet. Och sen är det andra tre... halvan, det är ju typ andra halvan är första halvan baklänges typ.
Ja. Mm. Och liksom när man upptäcker Flood så är det liksom man åker ner i den här hissen och så typ går man igenom samma korridorer om och om igen. Och sen är det en hiss till ner. Och sen ska man upp igen. Och då, jag vet inte,
De är väldigt försiktiga med att visa Flood i några trailers.
Ja. Man vill fortfarande ha lite mystery kring dem, tror jag. Men...
Och det lär se fucking nasty ut.
Ja.
Spelet ser ju väldigt snyggt ut också.
Jag tror inte det kommer kännas som Halo 1.
För de kommer ha sprint och massa skit i.
Jo, men även...
Fienderna använder också Halo Reach AI. Så de kommer inte bete sig exakt som i Halo 1 heller.
Så de kommer bete sig bättre med andra ord?
Halo Reach AI är bra.
Halo Reach AI är bra. Ja, fast samtidigt. Halo Reach Elites are fucking assholes.
Ja, det var ju det som gjorde så jävla bra. Det var, man körde på Legendary, man bara, den här eliten
är fan livsfarlig. Det är de läskigaste fienderna som finns. De bara bumrushar
den. Alltså typ den sista banan i Reach när man ska springa upp för det här jävla tornet och trycka på knappen. De två eliterna i det rummet, alltså. Herrejävlar.
Hemskt. Men de mekar väldigt mycket med sandlådan i det spelet. Det är liksom vapen som inte fanns. Battle Rifle har vi sett nu. SMG:n är där också. Och så
Fuel Rod
Cannon.
Man kan ha svärd också.
Mm. Svärdet, ja, det visste vi.
Man kan hijacka.
Innan, men för att svärdet existerade i första spelet. Men det var bara du kunde inte plocka upp dem.
Du kunde inte ha dem. Och jag känner så att... Och det här vi pratar om. Gör en remake.
Ja, jag håller med.
Vi kan spela Halo 1 redan.
Inte på PlayStation. Ja.
Nej, men fuck that. Vi som har rätt plattform, vi kan spela Halo 1.
jag kliar mig lite i huvudet de här typ tre extra uppdragen som ska utspelas ett år innan händelserna i originalspelet.
Det följer inte typ, Fall of Reach.
Master Chief och
Sergeant Johnson.
Ja, fake Sergeant Johnson.
Ja, jag tycker det är så tråkigt att vi inte har original Sergeant Johnsons röst. Eller någon som är bättre på att härma den.
Det är synd, men man vet aldrig liksom varför han inte... Han kanske inte vill, eller han kanske inte är skådespelare längre. Eller han
så kan det mycket väl vara, men det finns...
Men jag tänker, hur är det här inbakat? Är det liksom typ, här är extra uppdragen i en egen flik på huvudmenyn. Så att det är liksom helt, ska man säga, bort... liksom disconnected från huvudspelet. Eller är det inbakat i kampanjer på något sätt. Liksom, alltså, hur kommer... För att... Jag har bara svårt att se det liksom framför mig. Som någon som har spelat Halo Combat Evolved typ 100 gånger. Liksom. Mm. Ja, jag vet inte, jag kommer spela det. Jag tycker det ser lite plastigt ut. Jag
kan ni tänka,
är inte helt såld.
Kan ni tänka er att det fanns en petitess i den senaste trailern som jag störde mig på?
Men det kan jag absolut tänka mig. Vill du berätta om det eller?
Ja, jag bara nämner det snabbt när jag går vidare. Och det är att jag tyckte Pillar of Autumn såg för mörkt ut.
Ja, okej. Okay.
Det ska vara ljust, för det ska vara sån kontrast.
Du menar interiörerna?
Ja, allting ser släckt ut. Typ som alla går runt i myspysbelysning istället.
Ja, men originalet var mörk. Alltså om man kollar på jämför originalet med Anniversary reskinnen.
Jo, men Pillar of Autumn ombord på första banan var fortfarande en tänd bana. Det var inte liksom nattmörker nästan ombord.
Nedsläckt.
Ja, exakt.
Ja, ja.
Men ja, det är typ det. Men annars, jag ska nog testa den, för jag vill spela Halo. Jag tycker om Halo. Även fast jag tycker att Halo Studios och 343 är hacks, så är jag fortfarande liksom tycker om Halo.
Jag var betydligt mer skeptisk innan vi såg det här, känner jag.
Mm. Och sen PS5 Pro kommer vara bästa versionen, så yeah.
Ja, alltså, det är bra, Adam. Du får verkligen valuta för dina pengar. Märk din PS5 Pro snart i 2 år, varav de senaste 4 har varit bra.
Men i alla fall. Vad mer såg intressant ut på Xbox-visningen?
Ninja Theory. Det borde inte vara tillåtet att döpa sina spel så fucked up.
Nej.
För nu har vi det tredje. Vi har Hellblade i första spelet.
Ja.
Sen har vi Senua Saga, Hellblade 2 och sen Senua.
Ja. Min anteckning här, så är det som Hellblade fast som har gameplay igen, och sen den som bestämmer namnet förtjänar lämnas på månen, har jag skrivit.
De har kunnat lösa det genom att bara Senua Saga Hellblade 3.
Ja.
Det är inte en jättefin titel, alltså det borde i så fall borde det bara varit Senua från början, eller så är det bara Hellblade 1, 2, 3.
Plot twist, men det här är inte Hellblade 3. Det kommer sen.
Alltså, det mest logiska hade ju varit att döpa det till Hellblade och sedan en undertitel på alla tre.
Mm. Men jävligt förvånad.
Men folk kan ju inte bete sig, det har vi ju sett här.
Mm.
Ja, precis. Förvånad över att se en trailer för detta, och liksom med gameplay, för att det var typ första gången vi såg Hellblade 2. Det var typ en CD-trailer, och sen tog det flera år innan vi fick se någonting av det.
Alltså, de har ju liksom...
Det var det första spelet vi fick se till Series X.
Ja.
Ja, det var det.
Och jag tror de återanvände ganska mycket assets och system, för de hade liksom sin version av Unreal Engine 5 liksom redan klar, ready to go.
Mm.
Så det var någonting de kunde hamra ihop ändå hyfsat snabbt. Men jag förstår... Jag är nyfiken på vad det kommer vara för story. För det enda vi fick se var typ combat.
Detta ser mycket speligare ut än vad tvåan var. För det var liksom en av de vanligaste kritikerna mot det spelet var liksom att det var mycket bara gå och titta på saker liksom. Och sen så var det typ någon nästan självstyrd actionsekvens liksom. Och det här ser ut att vara lite mer involverande. Jag tycker inte sitta här som jag gjorde typ när jag sa typ att men Hellblade 2 kan bli Microsofts typ God of War. För att det är det verkligen inte. Och det kommer inte vara det den här gången heller. Men jag läste en intervju med studiochefen på Ninja Theory, och det är definitivt medvetet mer ett actionäventyr den här gången än tidigare spel. Så det kan bli coolt. Jag tycker om Senua som karaktär. Jag tycker att idén med liksom att använda psykos i så vikingatider som en framing device för liksom så här, mytologi och grejer. Jag tycker det är jävligt coolt. Och ljuddesignen är helt fantastisk. Hur man liksom verkligen får finnas med henne i hennes huvud. Nästan som en liksom ytterligare en röst i hennes huvud nästan. Så jag hoppas på det. Även om tvåan inte imponerade jättemycket.
Ja, men jag känner liksom, ettans liksom koncept kändes så himla bra för det spelet, även om det också hade skavanker, och sen så vet jag inte, man lyckas liksom inte göra det igen med tvåan, Det känns bara så här, okej, men liksom för första spel känns som man hade en tydlig idé och vision om man liksom försökte göra det på. Sen tvåan var det så här, nu ska det bara vara mer. Och jag tror att många hade ju också så här, jag vet att vi snackade också om det, så här typ att ja, nu kanske de gör ett actionäventyr och samtidigt så, men då är det ju inte Hellblade. Mm. Det är liksom, då vill man liksom ta ett spel och göra det till något helt annat.
Mm.
Bara för att det är bara så vi kanske är vana liksom att spel brukar vara, snarare. Får vi se om de gör det den här gången då.
Det verkar vara svårt att hitta rätt formula, alltså rent spelmässigt i de här upplevelserna. För att det jag tyckte i första spelet, det var ju att striderna var för sega alltså. Jag tyckte att det var ganska så tråkigt faktiskt att slåss i första spelet. Sen spelade inte jag ens uppföljaren, bara för att det kändes som att det var liksom för segt som helhet. Så jag hoppas att de kanske hittar liksom någon bra mellanväg på något sätt.
Mm.
Där de lyckas framföra det här väldigt annorlunda narrativa greppet med kanske ett sätt att spela på som är lite mer underhållande.
Mm.
Ja, sen kanske inte det är det primära syftet naturligtvis för dem att göra ett stridssystem som känns underhållande. Men jag tror att det hade hjälpt lite för egen del. Det har liksom känts lite för tungrot. När jag satt och kollade på Jimmy när han spelade föregående spel så kände jag mig inte alls inspirerad.
Nej, men har man strider i sitt spel så borde ju de striderna vara liksom... Alla kul. Spel behöver inte vara fancies, men det behöver ändå vara liksom stimulerande på något sätt. Och
Man ska ju inte känna sig uttråkad av ett moment.
Nej, jag tycker alltså striderna i tvåan tycker jag nästan tog ett steg bakåt liksom från ettan. Även om det var betydligt snyggare och liksom verkligen ännu bättre animerat och alla de grejerna, men ja, men här ser man alltså i trailern liksom att det är fler fiender på skärmen samtidigt, vilket det inte var i förra spelet, och lite mer liksom variation i miljöerna, eller i animationerna menar jag. Och det hade sådana här liksom swish lines efter klingorna som man bara ser i tv-spel.
Mm.
Vilket jag inte tror de hade. Ja, det bara såg speligare ut.
Lines.
Ja, jag vet inte vad man kallar det.
Alltså. Det är den faktiska tekniska termen.
Swish lines.
Ja, swoosh. Amanda, vad tyckte du var mest spännande på Xbox?
Oj, jag tyckte att den var en ganska så seg visning faktiskt, det lilla jag såg. Jag kom ju hem precis när Jimmy satt och kollade på den.
Ah.
Jag hade dubbelklass igår kväll. Så jag såg inte så jättemycket. Jag kom mitt in i när Jimmy sa att nu är det ett Amanda-spel. Och jag tyckte inte det såg så jättespännande ut.
Va? Hur kan man inte tycka att Vivarium ser spännande ut?
Åh, Vivarium.
Jag måste kolla mer på det.
Jag såg Vivarium och skrev Ghibli at home.
Det såg ju jättemysigt ut.
Jag måste
det är typ ett av de spelen som jag är mest nyfiken på faktiskt.
Jag tyckte Bad Magpie såg bättre ut.
Nej. Och lägg
det, Adam. Det ser lite gulligt ut och så.
Det ser ut som så här riktigt så här 80-tals anime.
Ja. Gör det.
Och jag säger inte precis det på ett negativt sätt. Jag bara... Alltså tänk typ så här, alltså old school.
Sen vet ju inte jag riktigt vad det liksom kommer, vad man kommer göra i det, eller om det kommer bli ett av de här klassiska liksom Xbox indie-spelen som visas och sen ser man inte igen.
Mm.
Det är liksom, det har ju hänt många gånger. Men jag tyckte det såg jättemysigt ut, alltså bara hur det ser ut. Man bara såhär, oh, det där vill jag verkligen se mer av.
Sailor Moon.
Nytt Spyro.
Ja. Från det känner jag att de hade kunnat vänta med lite tills de faktiskt hade mer att visa från spelet. För att det var liksom, ja, här är Spyro och så ser man honom flyga i en rak linje och sen är det över.
Det ser ut som Spyro.
Men jag är glad att Toys for Bob får arbeta med de varumärkena fortfarande efter att de köpte loss sig från Activision.
Jo, ja. Det är nice. Ja, men de gjorde ju Spyro-trilogin, var det va?
Ja.
Och...
Mm, precis, jag måste spela till det spelet. Jag bara spelar de två första.
De gjorde de moderna Crash-spelen också ju. Eller Crash menar jag.
Var det de som gjorde Crash 4?
Var det inte de som gjorde Crash 4?
Ah, oh, det var det kanske.
Jo, det var... Eller?
Eller?
Det var det
Vicarious Vision? Var inte det Vicarious Vision?
De finns inte längre väl?
Crash 4 nej, inte längre, nej,
men Crash 4 kom ju fan 2020.
Ja, det var Toys for Bob.
För Vicarious Vision blev ju inkorporerad i Blizzard väl för en bunt med år sedan.
Var det? Vad gjorde de då? Eller har jag bara...
De gjorde ju Tony Hawk remastern.
Ah, just det. Det är därför. Okej.
Okay. Ja, och sen blev de en Diablo saltgruva.
Det är sant, de gjorde det. Ja, för det är därför jag får dem. Mm.
Det här nya extraction-läget i Call of Duty Modern Warfare 4 kittlar inte, eller?
Nej. Alltså, det var den sämsta talat, visningen man kunde visa.
Hur kan man sluta med Call of Duty igen?
Alltså, inte nog att de slutar med Call of Duty igen. Man följer en spelare och han dör direkt. Och sen får man se fucking spectator cam från hans kompisar när de pratar cringe.
Ja, sån här typ. Så här, det ska låta som spelare. Liksom, det är inte voiceover för karaktärerna.
Nej, jämför med att vi spelar marathon med varandra och jag passiv-aggressiv klagar på er.
Ja. Jag sa det när jag kollade på detta.
Vision gjorde Crash Bandicoot trilogy. Mm. Därför kände jag.
Ah, okay.
Jag var därför blandade ihop det.
Jag sa det till Adam när vi kollade på detta. Jag bara, alltså, jag älskar Marathon, men det har inte gjort mig till ett fan av Extraction Shooters. Liksom. Det är inte det att jag blir sugen på att spela andra Extraction Shooter-lägen.
Åh, oh, nej.
Jag vill spela
Marathon. Att spela Marathon har gjort dig till ett fan av Marathon.
Precis, det är exakt vad du har gjort. Så när de snackar om att det ska komma en extraction-läger i Halo också. Jag bara, fuck off. Jag behöver inte mer. Jag tyckte trailern för Call of Duty Modern Warfare 4 det här med kampanjen. Jag tycker kampanjen ser fetare ut än vad det här verkade.
Ska du köpa det?
Det vet du fan. De är så jävla dyra.
Kom inte på Game Pass.
Nej, det gör inte det. Jag får se. Men dealen är väl typ att det ska komma ett år efter release eller något sånt där på Game Pass.
När alla slutar.
Du ska väl sälja ett organ eller något?
Jag kanske väntar ett år. Jag var med. Fable visar upp skurken. Hayley Atwell spelar skurken i Fable.
Jag gillar den ingången faktiskt. Det här med typ att alltså när de leker lite med perspektivet och går in så här, men Albion behöver en hjälte och bla bla. Ja. Så tänker man så här, ska spelaren vara hjälten då? Liksom. Hon bara, nej, och det är jag. Och man bara, you son of a bitch.
Det är clever.
De teasade Jack också från originalspelet.
Mm. Som inte jag vet vem det är för att jag inte spelat originalspelet.
Han var ju liksom typ the big bad i första Fable.
Mm. Okej, okay, så detta är liksom inte Jack, en reboot. Han var liksom,
nej, Jack var väl the hero i första Fable, va? Som visade sig att han var en skurk.
Ja. Ska se. Sen...
Jag hoppas på det spelet. Sån jävla otur. Alltså, jag har fyra spel som försenas och alla är liksom alla är counterpickade.
Ja. Det är klart.
Sen...
Gör man så konstiga val så får man skylla sig själv.
Oliver, tänk om Half-Life 3 blir försenat.
Ja, nej, men det får ju inte hända.
Nej. Men fast jag måste ändå säga det att ändå strångt av Amanda att våga counterpicka Fable, för att jag tror inte att någon har förväntat sig att det skulle faktiskt försenas.
Tänk om Half-Life 3 skulle släppas i november, för det kommer ju inte till konsol och GTA kommer inte till PC.
Nej, precis.
Det var coolt.
Det är ju faktiskt det är jättebra om Half-Life 3 släpps i år.
Ja.
Det vore faktiskt den absolut bästa grejen som kunde hända.
Ja, för du vill ha minuspoäng.
Jag vet vilken person som skulle behöva ha så jävla mycket minus.
Ja.
Annars måste mina spel som presterar hårt. Det är bara så.
Jag har några små anteckningar bara så vi kan shotgunna genom för att stänga ut Xbox-showen.
Ja, för jag är färdig.
Innan du får shotgunna så är jag bara så här. Persona 4 Revival kommer bli så jävla bra. Alltså Persona 3 remaken var superbra och de äntligen bekräftade att de håller på att arbeta med Persona 6.
Just det, gjorde de också.
Så vi får bara se när det släpps då.
Mm.
Och Persona-serien är ju verkligen kanon.
Också det hade jag draftat och du har counterpickat, så när de visar upp det jag bara här kommer det. Det släpps i år. Och så stod det 2027. Och jag bara, fuck.
Ja, men jag
kände så jävla malvigt i en minut.
Det var lite svettigt här hemma också. För jag var så här, nu visar de det. Jag bara, nådde dig om det inte släpps 2027. Det var liksom det, var det jag kände. Då är det kört. Och sen så bara, yes. Så att, jag ser väldigt mycket fram på Persona 6. Sen var det typ världens sämsta teaser. Liksom det bara så här, det sa ju i princip inte mycket. Det var så här, här är några gravar och loggan är grön. Kul. Oh.
Mm. Shotgunna på Adam.
Ja,
shotgunna på Adam.
Resonance, Plague Tale, Chronicle of Fana heter. Förra spelet var bra, det här ser intressant ut. Vet inte fan om jag kommer spela det direkt, men alltid kul att se något från den studion. Metro 2039 såg awesome ut. Det är intressant att Hunter är skurken. Det hade jag inte kunnat förvänta mig.
Jag vet att det finns en karaktär som heter Hunter i de spelen, men jag kommer inte ihåg vem Hunter är.
Hunter är den första personen typ som hjälper Artyom, och sen ser man honom inte igen.
Ja, var det han som, nu ska vi se, i boken tror jag att han beskrivs som väldigt så här, typ stor och nästan björnlik, va?
Jag är för med det. Han är med precis i början i spelet i alla fall. Se nu.
Tänk att vi är ganska nära 2033.
Ja.
Det är inte så jävla långt kvar.
Nej. Snart smäller det. Bad Magpie ser väldigt antagligt Goose Game ut. Men jag tycker det ser charmigt ut. Doom. Mm. The Dark Ages. Revelations. Fucking tråkigt namn, men mer Doom är alltid kul. Crazy Taxi World Tour. Bra musik. Vet inte fan hur spelet blir, men alltid kul med Crazy Taxi.
Aldrig spelat Crazy Taxi, men det är kul idé.
Jag har spelat Arcade någon gång. Magician, The Devil's Deal. Vet du fan, cool trailer. Valor Mortis ser fortfarande awesome ut. Kommer säkert bli slaktat i fucking september. De borde försena det spelet.
Jag tyckte först bara, för att jag kom inte ihåg att det här spelet har visats förut. Så jag bara, är detta nästa så här Lies of P-spel?
Jag tycker det är så
kul. Och så var det första person och så, ja.
Oliver kommer inte ihåg ett spel som har visats på en visning innan, men han kommer ihåg obskyra Facebook-funktioner i The Last of Us multiplayern.
Ja. Jag spenderar bra mycket mer tid.
Man måste ju sortera efter relevans.
Så det var typ mina anteckningar vad jag tyckte var intressant där. Och sen Vivarium, Ghibli at Home skrev jag. Så. Har ni någonting mer utöver de här tre visningarna?
Ja.
Ja.
Ja, nu kommer grejerna som bara Amanda bryr sig om.
Monotont. Ja.
Så wholesome games och sån skit.
Wholesome games är ganska
mysigt. Men det fanns ju...
Vad wholesome games?
Wholesome games och sån skit. På Future Game Show så fanns det ett spel som Jimmy har sett fram emot jättemycket som visades upp. Och det var ju Waifu Tactical Force.
What the fuck? Det måste jag googla.
Vilken hädelse.
Waifu Tactical Force.
Kommer hon göra sådana här Olivers lära konstiga listor? Nu kommer det bara en massa skräp hon listar upp här.
Ja, men det är du som spelar med waifu-bilar i Forza Horizon.
Ja, det är faktiskt sant.
Men det är för mot dig själv.
Men det är för att man får knappt se den här jävla... Man säger, åh, det var snygga färger. Och så tar man upp och sen har man liksom så här boob-varning på sidan. Syntes inte i thumbnailen till bilen, ska jag säga.
Ja, de har jiggle physics.
Det är väldigt viktigt, faktiskt. Nej, men det var inte så jättemycket som jag trodde att skulle vara på Future Game Show. Det var liksom mer DLC och liknande expansioner. Vampire Survivors, Legacy of the Blood Moon till exempel. The Alters, Last Variable. Det är liksom mer material till sånt som jag personligen redan tycker är väldigt spännande. Jag tycker jättemycket om Vampire Survivors. Jag måste spela med The Alters. Det var ett av mina mest emotsedda spel i fjol. Och jag spelade det på tok för lite. Och det skäms jag lite för. Så förhoppningsvis så kommer jag att sätta tänderna i det vid ett senare skede. Men sen så har vi ju också... Så The Pines, såg ni någonting av det?
Nej.
Nej.
Det låter väldigt intressant på pappret, men det ser... Jag vet inte riktigt hur bra det ser ut egentligen. Det är så här psykologiskt skräckspel.
Mm.
Jag tror att det som fångade mitt intresse var att det var en detektiv som kommer liksom till ett riktigt obehagligt ställe.
Lite så här typ Deadly Premonition-vibbar. Bara att se typ någon liten trailer här. Inte, men konstiga ansikten och liksom.
Ja, men verkligen. Det fångade mitt intresse i alla fall. Men det var nog liksom detektivinriktningen snarare än någonting annat. Det ser ut som typ Deadly Premonition möter Alan Wake.
Mm.
Men sen så var det ju Wholesome Direct naturligtvis också. Som kanske intresserade mig i alla fall lite mer. Det har ju kommit ut ett spel i Early Access nu som heter Paralives. Som jag ser väldigt mycket fram emot att spela när det så att säga släpps på riktigt. Och jag hoppas ju att det också då kommer på konsol och inte bara är på PC. Men de har också gjort ett samarbete med Unpacking, som ju är ett av mina riktigt kära indiespel, som handlar liksom om att packa upp ett liv egentligen och att flytta till olika ställen och att man liksom får narrativet genom de här flyttlådorna. Och då i alla fall så har de gjort ett samarbete där det finns olika saker i alla fall i Paralives från Unpacking. Jag är lite osäker på om det var någonting mer än så eller om det kommer bli någonting mer än så. Men det såg väldigt fint och mysigt ut och man blir liksom varm i hjärtat av bara tanken på Unpacking. Just därför som jag också blev väldigt sugen på ett spel som heter Momento. Som också är en liksom rumsinredare, står det på Steam. Sakerna du väljer påverkar hur handlingen utvecklar sig. Det låter också som någonting som skulle kunna vara min melodi. Ser också väldigt mysigt ut.
Mm.
Så charmig tecknad estetik. Inte riktigt så som Unpacking ser ut till exempel, i och med att Unpacking är mer pixelerat. Men stämningen är väl ändå där. Och sen så måste jag ju nämna att det också kommer ett nytt Mumin-spel, fast det är inte av samma studio. Utan det här är ett spel som liksom mer peka och klicka egentligen. När de här två senaste spelen av Hyper Games har varit lite mer så pusselorienterade och nästan lite som Metroidvania Light. Och det här ska väl följa berättelsen ganska så troget till Farlig Midsommar, som den heter på svenska, eller Moomin Midsummer Madness som då spelet heter. Så vi får se vad det blir av det. Jag vet inte riktigt hur barn inriktat spelet kommer vara.
Det ser lite ut som ett av de första spelen jag någonsin spelade, som var typ ett Pippi Långstrump-spel där man kunde också klicka runt i olika rum och testa grejer.
Alltså, det är gulligt och det är Mumin, så man måste i alla fall ge det någon form av ljus. Sen så hade jag inte direkt någonting mer. Jag har varit ganska så frånkopplad i allmänhet nu på sista tiden. Jag har varit väldigt trött framförallt, men jag har ju liksom inte hunnit vara med i podden ens, och jag har liksom inte nästan hunnit spela ordentligt heller. Jag har liksom spelat Bollocks Pit, eller när jag låste upp den karaktären haft på Bollocks Pit i bakgrunden så att jag kan maxa spelet en gång till nu när det har kommit en expansion. Så jag har liksom inte riktigt varit med i matchen överhuvudtaget, och det är för att jag liksom har gjort mina sista veckor på andra året på dataspelsutvecklingsprogrammet. Så det har varit väldigt intensivt och väldigt mycket.
Mm.
Och det ska bli väldigt skönt att liksom lite grann bli människa igen. Det är vad jag känner.
Mm. Adam, Game of Show.
Va?
Game of Show.
Men jag har spel.
Va?
Okej, fortsätt. Prata ut. Jag trodde du var, för att du lät så typ bara, jag har inte så mycket, Amanda, du kanske har någonting.
Nej.
Men okej. Vad har du sett som är spännande?
Okej, okej. Håll i er nu. Håll i er nu. Fucking håll i er nu. Ett Star Trek-spel utvecklat av Bloober Team. Där man följer Ro Laren.
Säger ingenting.
Ro Laren är en jättecool karaktär som var med i Star Trek The Next Generation. Och hon försvann för att hon försökte liksom infiltrera liksom The Cardassians. Och så var hon borta fram till säsong 3 av Picard. Vi vet ingenting som är emellan. Och det är typ ett science, liksom form av nästan skräckladdat action-adventure game där man följer Ro. Och det ser jättekult ut, det lilla vi har sett. Och jag liksom har
backa bandet lite nu.
Ha?
Infiltrerade hon The Kardashians?
Nej, nej, Kardashians. Inget Kardashians. Det är Kardashians.
Okej, okay, Adam.
Sen de visade Warhammer 40k Total War. Ser jättekult ut. Släpps inte i år, men det ser jättekult ut. Fuck ja. Det kommer vara hur att köra som Astra Militarum och erövra planeter och döda orks. Åh, nice. Sen en remaster av Thief The Dark Project från Night Dive. Yes, äntligen. Slipper jag försöka modda The Dark Engine för att få det spelbart.
Ja, det är trevligt.
Va? Ja, det är jättetrevligt.
Det är trevligt.
Sen fick vi äntligen extended gameplay av Exodus. Och ni har också tittat på det, för jag länkade åt er. Ni är duktiga att titta på det.
Vi kollar allt vi länkar. Vi skippar aldrig
jag
någonting.
Faktiskt kolla på, jag började faktiskt kolla på Exodus också. Så det, bara, det ser ut som Mass Effect.
Ja. Nice.
Det är nice. Ja, det är nice.
Det ser jättekul ut.
Också bra.
Ja, jag hoppas jättemycket. Jag tycker det är lite synd att vissa delar av färgpaletten ser ut som Mass Effect Andromeda. Men jag har höga förhoppningar på spelet. Jag hoppas det blir nice. Det ska ju släppas nästa år. Det var de fyra spelen jag såg utanför som jag tyckte var jätteintressanta. Ett Star Trek med Ro Laren är jättekult. Det är också originalskådespelerskan.
Nice. Så, Game of Show, Adam?
Den bästa showen?
Nej, bästa spelet.
Ja, bästa spelet. Ja, förlåt.
På ena veckan.
Ja. Åh, det bästa spelet. Åh, nu ställer jag mig mot väggen här.
Jajamän.
Ja. Jag tyckte att God of War Lawfey var den största överraskningen ändå. Mm. Så om jag går på det så säger jag God of War Lawfey.
Yes. Amanda?
Kan vi gå vidare till någon annan först?
Oliver?
Kan vi gå vidare? Nej. Fuck. Ja. Jag vill inte behöva säga samma, men jag tror det får bli samma. Även om, som sagt, det var jävligt synd att vi satt och förväntade oss att se det. Så tror jag att jag blev överraskad över hur peppig jag faktiskt blev på det. För att tanken på att spela ett God of War-spel utan Kratos, inte för att ni är en kvinna, utan för att det inte är Kratos. För att jag älskar Kratos. Det kändes jävligt osexigt för mig på förhand. Men det är åtminstone inte Atreus.
Ja, jag försöker bara att dölja din misogyni här. Vi vet nog.
Det här är i alla fall bättre än att spela ett helt spel som Atreus. Jag spelar mycket hellre Fey än Atreus. Så att, och som sagt, premissen verkar jävligt spännande. Så att jag får säga Laufey och så här, liten tip of the hat till Gears, antar jag.
Amanda?
Alltså, det var kanske inte någonting som gjorde mig så extremt exalterad. Så jag får ändå säga Wolverine.
För egen del så är det nog Gen Atlas.
Mm.
Faktiskt.
Det ska bli coolt.
Tror jag det. Hade jag fått välja liksom ett spel att spela idag, eller just nu, så hade det nog varit Gen Atlas. Bara för att säga att jag är inte riktigt säker på exakt vad det spelet kommer innebära.
Alltså det jag är mest, jag vet inte, besviken på. Ja, men besviken är nog faktiskt rätt ord. Det är att det känns som att det liksom inte funnits lika mycket så här spännande mindre spel att intresseras av.
Det var inte så mycket indie-fokus.
Oftast brukar man kanske visa upp. Nej, men precis. Jag kommer inte ihåg om det var i fjol som det visades upp en hel del bra, men framförallt året innan var det väl också som det visades upp mycket spännande.
Ja, säkert. Alltså, jag är intresserad av det mesta.
Ja, men det kändes inte som att det var lika mycket så här, spännande indie-fokus.
Nej, de
som det har varit tidigare.
De fick inte så lika stort utrymme. Nej.
Ja, och det som var med, det liksom fångade inte riktigt mitt intresse. Och det tyckte jag var väldigt synd. Men var det i fjol som att Fate's End visades upp till exempel?
Jag kommer inte ihåg om det var förra året eller förra året.
Men det såg ju otroligt ut bara där. Och jag hittar liksom inget sånt som gör mig liksom pirrig på ett sätt.
Sega.
Och det är lite tråkigt.
Mig. Sega utan att se ett indiespel som inte är ett indiespel. För det är bokstavligen betalt, utvecklat och utgivet av Sega. Det är inget indiespel.
Just det.
Det är we pixel art. Det är inte samma sak. Game.
We have an indie game in the development. Sonic-spel.
Jaha.
Okay. Indiespel är svårt att definiera i dagens samhälle. Men hur som haver. Det var liksom ingenting som greppade mig så. Jag trodde inte att jag kanske någonsin skulle säga det. Men jag lägger mina förhoppningar hos Nintendo nu. Att visa upp spel som gör mig extra exalterad den här sommaren.
Ja, fan, det ligger nu. Nintendo får fan visa upp Witchbrook och släppa det snabbt alltså.
I september.
Ja,
och Orbitals.
Fire Emblem Fortunes Weave. Hallå, vakna Nintendo.
Duskbloods.
Det är viktiga saker på gång.
Switch 2 Edition av Pikmin 4. Det är allt vi behöver.
Gud, vi nämnde inte ens att det kommer ju två Cuphead-spel också.
Ja, och ett... Åh, det är Cuphead-spelet. Det är så coolt. Det är utvecklat... Alltså, jag skrev det här. Ser ni där, Cuphead. Det är programmerat i assembly utefter specifikationer till Sega Master System. Så om man hade printat det på en Sega Master System-kassett hade man på riktigt kunnat spela det spelet. Det är ett riktigt Sega Master System-spel. Det är supercoolt. I alla fall, fortsätt.
Det är coolt.
Jag tror att vi behöver runda av, va?
Och sen kommer det också faktiskt ett Super Yooka-Laylee Kart.
What?
Som, det kommer ett kartspel med Yooka-Laylee som baseras mer på Super Mario Kart än något annat.
Det har jag missat. Ljuger du för mig? Gaslightar du mig?
Nej, det kommer. Jag tror det visas på Day of the Devs.
Oh. Okej. Okay. Coolt.
Och de bara så här, det här ska typ vara ett hardcore-kartspel så att man ska kunna lära sig. Ja, det såg fränt ut i alla fall. Men i alla fall, ja, vi ska avrunda nu för nu är vi nästan uppe i 3 timmar här. Tack för att ni orkar lyssna. Nästa vecka kommer vi då prata om Nintendos visning som visades igår. Imorgon när vi spelar in. Och sen så kommer vi säkert prata om massa spel vi har spelat också. Eller om det kommer ny info om spelen vi har pratat den här veckan till exempel. Får vi se. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Puss i omskan.
Hallå, eller?